Nobody. I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles. Ups.
Hej och välkomna till avsnitt 25 av Game of Stocks. Och den här veckan är det jag och Danne som kör igång. Och här är Investacus.
Och det här är Danne. Den här veckan är det du och jag som kör igång. Vilka andra är det som kör de andra veckorna?
Jag vet inte, ibland kan det vara spöken. Ibland kan det vara liksom Saverajus, ibland Investacus. Jag har lite så här olika...
Ja, du har många alter egon. Okay.
Ja, liksom. Man vet ju aldrig. Kanske ja. Kommer fram någon annan.
Ja, okej. Okay. Ja, det är alltid jag i alla fall, Danne.
Ja, men vadå? Vi hade Elin, vi har haft Sean med.
Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Men nu är det bara tråkiga vi.
Mm. Det är bara tråkiga vi, back to basics och så vidare. Och den här veckan kan vi faktiskt, är vi faktiskt sponsrade av Börsdata.
Jättekul. Det är fan den bästa tjänsten som finns.
Bästa tjänsten som finns, den tjänsten som inte kostar mer men blir bättre och bättre för varje dag.
Ja, men det är ju riktigt kul att vara sponsrade av just Börsdata, för vi har till och med pratat om dem innan såklart och haft med dem i våra pdf-analyser och nämnt dem tidigare utan att vi har varit sponsrade, för att det är så pass bra tjänst. Det här är inte något vi bara tar upp för att någon har betalt oss för att se det här, utan det här är något vi vill vara sponsrade av. Det är något vi verkligen står för, något vi använder.
Danne är så här lättköpt, inte jag bara. Bara
nej, men alltså, är det någon som använder Börsdata här är det ju du. Som är,
ja.
Men kom, alltså, så här enkelt är det. Man måste sätta att alltså, tid är pengar, lite klyschigt som det är. Mm. Man måste sätta ett värde på sin egen tid. Och jag menar, om man har en så bra timinkomst till exempel att det inte ens är värt att städa hemma, så anlitar man städhjälp till exempel. Med den mindseten så det finns ingen anledning att inte ha Börsdata. Det kostar så lite.
Enda orsaken att inte ha det är att man inte är seriös med sina investeringar.
Ja, men exakt. Men gör du egna analyser och faktiskt sitter och analyserar och tar bolagsrapporter och tar in omsättning och resultatutveckling, räkna ut nyckeltal. Varför slösa den tiden? Gå in på Börsdata, allt är sammanställt, du har liksom 10 års av resultathistorik, balansräkningshistorik, du har nyckeltal som är redan färdiguträknade. Sen har vi sagt det här förut, bara för att vi sponsrar dem nu. Man ska alltid göra sin egen analys ändå, för du har engångsposter och sådär som kan se konstigt ut i en screener eller bara i en snabb överblick. Men det här förenklar och sparar så mycket tid.
Ja, innan Börsdata kom så använde jag ju typ Reuters Icon uppe på universitetet. Det är någonting som kostar inte lika mycket som Bloomberg, men den kostar ungefär cirka lika mycket, och då pratar vi om
flera tusen lappar per månad.
200 000 per år.
Ja, så att det är flera tusen lappar per månad.
Det är runt, liksom, det är runt så här, typ 15 många lappar per månad. Och
Börsdata pratar vi...
Vi pratar ju 89 kronor per månad, och det blir ännu billigare ifall man köper liksom ett år i taget.
Ja, exakt. Och sen om man kollar premium då, det som ligger till lite extra tjänster, så kostar det 249 kronor i månaden.
Mm. Och tjänsten har blivit extremt mycket bättre nu, bara senast förra veckan. Då lanserar de Börsdata-terminalen.
Precis.
Och den kombinerar ju liksom deras screener med liksom deras TA-verktyg. Mm. Vilket är perfekt för dem som alltså sitter och vill ha koll på båda sakerna samtidigt, och du kan lägga upp mycket mer nyckeltal nu än vad du kan göra i screenen från förut. Så,
ja, och det är lättare att göra teknisk analys och så vidare. Ja, och få mer bolagsinformation och kolla handelsvolym och massa så här, mer tekniska signaler också.
Ja, exakt. Så även för den som är värdeinvesterare, för den som är mer teknisk investerare, så är Börsdata för dig.
Ja, för kollar man som sagt andra terminaler som Infront och sånt där, kostar ju de väldigt mycket mer per månad.
Ja.
Så att det här är som sagt, det är en no-brainer. Gör du någon sorts analys av bolag, finns det ingen anledning att inte prenumerera på den här tjänsten. Den kostar så pass lite och den blir bara bättre hela tiden. Och som sagt, gör du inte analyser, så lyssna inte på den här podden och köp inte aktier, köp en indexfond.
Ja, så är det. Skål Börsdata.
Skål Börsdata. Kul att ha dem som sponsorer faktiskt.
Yes. Så, dags att gå över till nyheter då. Danne, vad har du på listan? Jag vet att du har lite fler med i den här veckan.
Ja, absolut. Det har varit... Hur har börsen behandlat dig? Om man säger så, om vi börjar. Den har ju bara gått uppåt, börsen. Egentligen sen senaste nyhetsavsnittet, eller under en lång period, och jag tror vi har haft 2 dagar. Vi spelar ju in idag, den 3 december, så vi hade ju, idag var en Armageddon-dag, den är ner 1%, och igår var det ner lite. Men jag menar, det har ju bara gått uppåt.
Ja, men alltså, det har ju taktat upp relativt sakta, och vissa bolag har ju gått upp lite mer. Men de som har blivit liksom väldigt bashade just nu är ju faktiskt de stora teknikbolagen. Som det ser ut i min KF så är det ju helt rött. Medan mina svenska bolag med kanske lite mindre och kanske lite mer stabila verksamheter som inte är fokus på tech, de har ju klarat sig bättre. Men
helt enkelt det som har gått starkt kommer ner nu, och det är inte så konstigt. Jo, det är Nasdaq som har gått starkt.
Jo, men det är inte så konstigt heller med när Trump går ut och säger att ett avtal kanske inte ens behöver ske för 2020 november. Nej. Man bara,
Nej.
Man bara, kom igen!
Sen har ju faktiskt, OMX har ju gått starkt, och vi har ändå inte fått någon riktig, vi fick ju lite pullback nu, men...
Jo, men vad är det som har gått starkt i OMX? Jag har inte koll på indexen.
Men det är ju bara, det är väl bara en recovery. Det är, alltså verkstad har ju gått bra.
Jo, verkstad har gått
bra. Banker har inte gått bra, det känner jag av. Betting har ju inte gått bra.
Men det ligger ju inte i OMX-rätten.
Jo, lite. Du har ju några storbolag där. Men
jo, men vadå? Bank och industri står ju för 70% typ.
Ja, jag vet. Och bank har ju inte gått bra, så det är typ industri som har gått bra. För industri har ju också ångat på bra, vilket inte är konstigt i slutet av en konjunkturcykel. Fastighet har ju tagit fart igen.
Ja.
Så det är ju de bolagen som har gått bra. Sen har ju liksom så andra storbolag som väger tungt, typ som
H&M har ju gått bättre. Ja, de har ju stabiliserat sig i alla fall uppåt.
Ericsson har gått bra. Så att jag menar, allt har ju nästan gått bra.
Alla de stora pjäserna har ju gått bättre än vad man trott. Och industri kom väl in, med tanke på PMI:erna såg ju ut som att det skulle vara nattsvart. Och nu såg det väl mycket bättre ut i rapporterna än vad man trodde.
Ja, precis. Och orderingångarna också. Så framåt såg det också bra ut. Eller så där då. Men
letar du industribolagen nu efter case då?
Nej, absolut inte. och inte fastigheter heller.
Fastigheter börjar känna lite mer typ så här, okej.
Va?
Jo, fast det är typ så här, okej, om räntan går upp till noll och håller sig fortfarande på noll, så är det ju fortfarande bättre finansieringsmöjligheter för dem än någonsin ändå.
Men varför antar du det? Du bara tar
det är ju samma, samma antagande som du gör med banker, att räntan ska gå bättre. Gå uppåt.
Nej, fast det är ju en skillnad. Jag tar inte typ det som har hänt i närtid och bara extrapolerar det framåt och tänker, bara för att räntan är låg måste den fortsätta vara det. Jag tänker ju snarare att det inte är hållbart att den är med de här QE-programmen. Det är inte hållbart att vi har räntor på de här nivåerna. Sen absolut, det är inte hållbart kanske heller att höja räntan när vi är så pass belånade. För då kommer vi aldrig få inflation.
Fast jag extrapolerar inte.
Nej, men det är status quo typ.
Nej, jag kollar på landet som har gjort det i typ 15 år innan.
Japan?
Ja.
Ja, men Japan-scenario. Kolla fastighetsbranschen, hur det gick där. Det gick inte bra för fastigheter. Fastighetspriserna gick ner under hela den lågkonjunkturen de hade.
Fast fastigheter i Japan är inte billigt.
Nej, nu nej. Men om du kollar Japan, när du snackar Japan-scenario, det var ju inte nu. Det var ju typ ett 20 år, lost decade. Asset prices gick ju till slut upp för att de började till och med köpa aktier.
Alltså ja, det har den om vi kommer till den grejen.
Men fastigheter tappade ju värde, absolut, under the lost decade. Alltså så att det är inte bra att äga assets i ett Japan-scenario. Japan-scenario är inte bra. Det är inte bra för aktier
heller. Men det är det som är roligt, att många pratar om att Japans scenario är bara volla neråt. Men det var ju fortfarande volla åt många håll.
Jo, men jag menar, det var varken bra för börsen eller fastigheter där. För att, så att Japans scenario, det är ju det alla målar upp som skräckscenario. Att om vi har låg ränta men ingen inflation och bara hamnar i ett Japans scenario där vi inte kan höja räntan alls. Det är inte bra.
Ja, jag extrapolerar bara räntan från Japan och bara tänkte typ så här. Kort bara, okej, om man har låg ränta fortfarande och låga finansieringsmöjligheter och fortfarande man måste bränna på för att få investeringar, och fastighetsbolag behöver konsolideras för vi har extremt många fastighetsbolag i Sverige.
Ja, det stämmer. Med antagandet att det är låg ränta så är det en bra miljö för fastigheter. Men sen om du då tar hänsyn till att ha låg ränta i en lågkonjunktur, så du inte har...
Du har inga vapen.
Du har inga vapen. Du har butiker som inte säljer något, för du har folk som inte får ökade löner, du har arbetslöshet, så det är ingen som konsumerar någonting. Folk har inte råd att köpa bostäder, så hyresmarknaden suger, bostadsrättsmarknaden suger, hyreslokaler suger för folk som, ja, men för företag som hyr lokaler helt enkelt, för det går inte bra för butiker heller. Då har du ett scenario där om ingen har pengar att konsumera saker för att det är en lågkonjunktur och minusränta och kan inte stimulera, då går det inte bra för fastigheter heller. Och det är ju det som är skräckscenariot. Ett annat scenario är då lågränta och fortsatt högkonjunktur. Det är det vi har haft, och det är så här, hur länge kan det här pågå? Och då är det typ, jag vet inte. Jag tycker risk-rewarden är dålig. Mm. Jag håller med om att ränteläget gynnar fastigheter, absolut.
Fast det sköna här är ju att om vi kollar skin in the game, så är du mer skin in the game i fastigheten än jag har.
Och då, ja, och det är inte för att jag vill, det är för att jag måste. Kan jag säga.
Måste bo någonstans.
Jag måste bo någonstans. Och det är än mer anledning till att jag inte ska investera i fastigheter på börsen.
Ja, exakt. Men jag är ingen skin in the game på någonting.
Då håller jag med.
Då är det så här, man kanske kan kolla på några för att det är ändå bra kassaflöden.
Mm, det håller jag med om. Och sen, nu när vi ändå gled in på fastigheter.
Mm.
Det här, aldrig snackat så här mycket makro, men...
Nej, nu får vi sluta.
Ja, vi tappar alla...
Alla går över till macromakers nu.
Macromakers. Nej, men när vi ändå kommer in på fastigheter så tycker jag vi kan... Det har ju hänt mycket på fastighetsmarknaden. Vi har den här SOSE-BB, vad heter de? SBB. Samhällsbyggnadsbolaget. SOSE-byggnadsbolaget.
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.
Mm, han, vad heter han?
Ilja Battland. Lugnare nu, jag har gått med hans dotter i skolan.
Ja, okej. Okay. Ja, men han,
eller på universitetet.
Sosse förvärvan i alla fall. Han,
fan.
Han köpte ju Hemfosa. Ja. Eller är det Nyfosa? Nej, Hemfosa.
Hemfosa.
Och Hemfosa är ju bara samhällsbyggnadsdelen, ja. I och med Nyfosa spinnades bort då. Så det är en stor grej, för att det är ett stort förvärv. Alltså det är en stor stek för, med tanke på hur stort SBB är. Och jag på ett sätt kan gilla det, för att SBB håller på med samhällsbyggnader. Det är Hemfosa-delen som är kvar också.
Ja, och Hemfosa-delen har ju tappat, om man säger, sin fanbärare.
Mm.
Och då tycker jag faktiskt det passar rätt bra.
Det gör det.
Alltså rent operationellt. Sen kanske man har andra antaganden om man tittar på makrosituationen framåt.
Mm, och jag ägde Hemfosa ett tag. Sen sålde jag av efter en viss vinst, för att jag tyckte väl att i slut blev risk-rewarden inte så bra, och jag kände väl så där för fastigheter. Men anledningen till att jag ägde Hemfosa var ju för att det var ju samhällsbyggnader. För att det känns som att jag ville investera i fastigheter på förvaltningsresultatet och inte på en transaktion. Exakt, en transaktionsbaserad. Mm. Ingen sån.
Så du vill lägga Hemfosa med intervaller?
Exakt, Balder är väldigt mycket transaktion. Mm. Och då bygger det på att bostäder blir värda mer och mer och mer. Mm. Och att någon betalar mer för bostäderna.
Så då är du Hemfosa när de spinnar ut Nordfjosa?
Nej, jag ägde innan det. Det var ett tag sedan. Men poängen var att det var därför jag ägde det. Och baksidan av Hemfosa skulle jag säga, alltså nackdelen med det. Fördelen är att det är samhällsbyggnader, så brandstationer, skolor, kommunala byggnader som det är väldigt stabila intäkter för hyran.
Brandstationen i Borlänge, represent.
Exakt, represent. Och det är det positiva, men det är också det negativa. För att när du har sådana här bruksorter som kan läggas ner kanske, det blir arbetslöshet, de blir mindre för att stora industrier försvinner från de här bruksorterna för att man kanske outsourcar till Kina, jag vet inte. Men stålverk ligger ner hela tiden.
No shit, ja, bor länge.
Ja, men exakt. Och du får mindre population och flyttar ifrån.
Mindre population får de ju inte.
Nej, men mer som går på socialen. Jag vet inte.
Nej, det får de.
Ja, men det kanske gör att ränteläget där, du kan inte höja räntan särskilt bra där. De kanske till och med måste lägga ner vissa resurser, lägga ner polisstationer, skolor och sådär i vissa orter. Det gör ändå att jag ser en risk i att man brukar säga fastigheter så här, location, location, location. Och huvudstaden kan du köpa nu och typ ligga i en koma i 20 år och vakna upp och så kommer huvudstaden fortfarande vara ett jättebra fastighetsbolag.
Mm-hmm.
Det vet jag inte om man kan säga om SBB och Hemfosa. Vissa av de här orterna de äger grejer på, det här kanske bara blir så här ghost towns à la Detroit.
Ja du, jag vet inte. Jag tror att man måste kolla på beståndet. För om man bara tar Borlänge som ett exempel, om man tar det exempel på en bruksort, vilket det verkligen är, och då blir det så här, okej, det är fortfarande största orten tillsammans med Falun i regionen. Mm. Och då är det så här, ja, det är fortfarande, du har fortfarande extremt stora stålverk och du har stora Enso till exempel, så du har stora industrier. Då är det så här, okej, okay, du måste i princip ha en fungerande liksom brandstation med ambulans och brandbilar. Och antagligen kommer allting konsolideras till de större orterna i regionen. Så...
Men det är ju exakt det här jag försöker säga, att du måste kolla beståndet.
Jo, men det är, då måste man verkligen gå ner till och kolla beståndet och säga så här, okej. Okay,
hur många gör det, tror du?
Jag vet inte, det vet jag inte hur många gör. Men då blir det så här, okej, okay, om man litar lite på dem och tror att de kan sin sak, då borde man i alla fall känna att typ att de kan ha cancer på 1-3%. För det görs har ju typ sådana stora vakanser. Mm. Fast de anses vara ett bra fastighetsbolag ändå. Men jag ser deras lokaler ute på Borlänge centrum försöka hyras ut. Men sen, har ni ingen koll? Borlänge centrum är dött. Det är liksom handelsplatsen, kupolen, Norra Backa som lever. Jag vet inte, det är samhällsfastigheten känns ändå säkrare än typ motsvarighet Diös. Till exempel.
Jo, men det, och där håller jag med. Men än en gång, då tror jag faktiskt att man måste ha koll på beståndet. För
ja, men det är som är allting, du måste göra en analys.
Ja, jo, men det är ganska mycket att gå in och kolla exakta bestånd och vilka typer av samhällsbyggnader och alla de här orterna samhällsbyggnaden ligger i. För att när man ser en sån tokförvärvare som Batlan, eller vad han heter?
Batlian,
okej. Okay. Ilan heter han.
Ilja,
så var det. Ilja. När man ser sådana tokförvärv som honom, då undrar man ju lite, är det bara kvalitet allting han köper då? Eller köper han liksom allt han kommer över? Och det är då man blir lite orolig.
Ja, absolut. Och det ska man ju vara med alla som förvärvar någonting.
Ja.
Det ska man ju vara med liksom SBB, Embracer eller...
Katena Media
eller Award IT, liksom allihopa.
Exakt. Och det är bara det jag ville lyfta. Liksom.
Jo, så är det. Och så fort någon börjar förvärva mycket, då vet man att det kan komma upp skit. Och SBB är ett oprövat kort. Så är det bara.
Och sen tycker jag man ska vara tydlig med det. Många som säger att köp bara de som... om du köper ett bostadsbolag som har mycket hyresintäkter och mycket av earnings då kommer därifrån, så är nedsidan liten även i en lågkonjunktur, för att intäkterna, det är stabila hyresintäkter från samhällsbyggnader, säger vi. Det man inte får glömma är ju att om själva byggnaderna nedvärderas på balansräkningen, då kommer det tas över resultaträkningen. Och det, jag vet inte om alla tänker på det heller. Nej. Så att det blir nedskrivningar för att du måste skriva ner värdena, och då slår det över resultaträkningen, så då kommer även earnings, även kassaflödet inte påverkas på det sättet.
Men man får ju, där blir det så här, om du gör en investering baserad på förvaltningsresultatet och du i princip bryr dig inte om värderingarna, då får du ju typ sitta och exkludera det i din analys.
Exakt.
Och inte ta vinst eller fundera på risken, för då antar jag att du fokuserar på kassaflödet du kan få ut.
Ja, det är ju det man får göra. Det är bara, jag vill bara förtydliga det.
Yes.
Och när vi ändå pratar fastigheter kan vi snacka om K-fast i noteringen.
Oj.
Det är lite därför jag inte är sugen på fastigheter överhuvudtaget. För att det här visar ju sentimentet på marknaden när det kommer till fastighetsbolag. Alltså, de är rätt övervärderade. Och K-fast om något visar
det. Ja, det är ju för att du har guldgossen där.
Jo, det är Celine.
Gossen nu då.
men alltså, kom igen. Jag såg någon tweet idag.
På substansvärdet?
Ja, alltså 184% av substansvärdet.
Att substansvärdet ligger på runt 50-60. Ja. Och de handlas nu i 180-170.
Är det så pass mycket? Ja,
ja, men man ser, bara, way!
Vad är det liksom? Det där är helt galet.
Ja, det är helt galet.
Och det talar inte för hela fastighetsmarknaden, men det tar lite för sentimentet på marknaden ut att man värderar upp fastigheter mycket bara för att det är en bra miljö för dem, absolut. Mm. Men tror ni att det bara fortsätter i all önlighet? Och tror ni att de har en sån framtid framför sig? Absolut inte. En sån här period vi har haft för dem kommer ju inte återupprepas inom de närmaste 10 år.
Men, och sen är det lite roligt så här, hur mycket plats ska alla fastighetsbolag ta? För jag sa någonting att de fokuserar på att liksom förvärva 20% tillväxt varje år, och Ilja gör ju typ samma sak. Och då är det så här, men Nyfosa gör ju också det. Man blir så här, men vem ska de köpa?
Ja, det finns inga fastigheter kvar.
När det startar blir det så här, okej, vi ska förvärva mer bestånd än vad det finns i Sverige. Man bara, okej. Absolut, jag tror det finns jättemånga små fastighetsägare, men det är så här, de kan inte gå och köpa en fastighetsbyggnad och säga typ så här, okej, vi har förvärvat någonting. Liksom man bara, så kanske de tar över massa kommunala fastighetsbolag. Absolut, det kan de göra, men det är fortfarande så här, det är väldigt...
Är det mättat? Till slut blir det bara skit kvar.
Men det roligaste är också, vad är deras USP i det?
Mm.
ja, men varför ska jag sälja till dig liksom? Och sådär. Man, för KFAS blir det ju absolut bara säga, ja, Celine. Mm, liksom, ja, bara titta bakom mig, jag har Celine. Men när det börjar bli en fight, då börjar det ju bara bli liksom USPen blir vem som ger mest pengar.
Ja, precis. Och då till slut är ju alla russen i kakan borta. Då blir det bara skit kvar. Så jag vet inte, min syn på fastighetsmarknaden är helt enkelt, jag skulle köpa på stabila hyresintäkter. Då landar jag i samhällsbyggnader som ligger på bra orter eller i bra orter, eventuellt hyresrätter. Det är KFAS då. Men då ser man ju också den värderingen, jag tänker jag inte betala.
Nej, då kollar jag hellre på Wallenstam.
Exakt, och det var det jag tänkte säga. Wallenstam är bra. Jag skulle akta mig lite för kontorslokaler och butikslokaler, så Atrium, Ljungberg, kanske Castellum. Även Castellum är stabilt. Det är, alltså kontor är väl stabila, men butikslokaler som Atrium är också...
Som är, det är ju enda fastighetsbolaget som inte har gått bra. Så.
Som inte har...
Gått bra, Atrium.
Ja, du tänker på börsen?
Ja.
Ja, och visst, jag tycker de har fina bestånd. Det har de, för att de har på spännande ställen där jag tror det kan uppvärderas mycket, som Solna och Sundbyberg.
Alla pratar om Sickla, jag fattar inte varför.
Jo, men det är närförort som kommer få tunnelbanelinjer och sådär. Det kommer uppvärderas.
Nej, absolut, men
jag tror Sickla, Solna och Sundbyberg kommer bara bli dyrare och dyrare såklart. För att innerstan kan inte växa mer. Så att då måste du... Tullarna kommer helt enkelt flyttas ut i princip.
Jo, så är det. Ja. Det vet man ju.
Det kommer ju bli nya innerstan. Liksom.
Ja, men du kommer ju ha tullarna, så kommer du ju typ en ringväg så att det blir nya innanför, ja. innanför tullarna.
Till slut blir det kanske innerstan. Snart. Så att jag förstår caset, och där tycker jag att Atrium Ljungberg fokuserar smart. För att de ligger i närförorter där priserna är lite lägre men ändå skitnära stan. Mm. Så jag tycker de, men jag skulle akta mig
för det. Jag har aldrig pratat så här mycket fastigheter. Var kom det här ifrån?
Ja, men för att det har hänt mycket. Men, och det är kanske dags när vi inte har pratat fastigheter.
Okej, okej.
Men ja, vi
tror
kanske ska...
Tror det inte riktigt var vår expertis bara?
Nej, men vad fan är något här vår expertis?
Nej.
Det svamlar ju bara.
Det är sant.
Ja, det är därför vi har en disclaimer.
Det är svammelpodd.
Ja, det är därför, exakt därför vi har en disclaimer.
Ja, okej. Okay. Så, har du någon annan nyhet då, förutom att ta spaningar på fastighetsmarknaden?
Ja, nej, men nu kommer jag låta lite som Börspodden, bara snacka lite så här trading-grejer. Jag tänkte snacka om det här danska... Vi pratade om det här lite innan. Du dissar mitt uttal. Chemometech, sa jag. Du sa Chemometech. Men jag tänker som chemical. Så att jag säger Chemometech. Men det är ett bara snabbt, kvalitativt, snabbväxande bolag som gör instrument som används för att räkna och analysera celler. Och de levererar främst till bolag som forskar inom immunoterapi och sådär. Så jag har haft koll på bolaget, för att det är en snabbväxare, växer typ 50% per år ungefär i snitt. Omsättningen då. Jättehöga bruttomarginaler, 85%. Ja, men det känns som att de har starka moats. Är lite av en first mover. Så det är ju de intresserade av bolaget. Sen är det jättedyrt för att det är medtech, och de är ju alltid jättedyra. Speciellt nu, det är ju en medtech-bubbla känns det som. Price per sales 20 plus för de flesta bolag i branschen. Men den har i alla fall funnits på bevakningslistan. Jag har gjort research på den, läst på lite och läst lite rapporter och sådär. Och i fredag så kom den på ett hastigt PM om att de byter vd. Och var jättedåligt kommunicerat. Och alla var så här, det här på det sättet som ni kommunicerat, det måste verkligen vara kris. Liksom att han har, jag vet inte, MeToo att någon sekreterare eller någonting. Nej, jag vet inte. Det var verkligen så här, han måste ha gjort någonting drastiskt. Men då visade det sig att de redan diskuterat det här och skulle liksom släppa ett mer, ska man säga, genomtänkt PM och bättre kommunikation mot marknaden, men att det läckte information från styrelserummet på något sätt. Och då var de tvungna att kommunicera ut det på det här sättet då. Och eftersom det var så otydligt så blev ju marknaden nojig, lite drama queen som de lätt kan bli. Så aktien går ner ungefär 30%. Det är ganska, det är en tredjedel av bolagsvärde. Det är ganska mycket. Så jag köpte faktiskt... Jag brukar aldrig kunna fånga fallande kniv, men den här gången...
Nu har du väl fångat alla fallande kniv. Du har fångat Ubisoft, den här,
ja,
Embracer. Kom igen. Du är ju fan dippköparen.
Ja, Embracer gick sådär, men nu är jag ute på plus. Men absolut, nu har jag haft tur. Jag brukar inte. Danske Bank är inte en fallande kniv som jag får.
Nej, men det är inte en kniv, det är en giljotin.
Ja, det kanske var det. Det kanske var det som var. Men så jag tjänar 25% över helgen i princip, för den öppnade upp starkt på måndagen. Och sen sålde jag av allt på typ tisdagen. Eller nej, igår var det. Så måndagen,
det är tisdagen. Trader-rapporten när det blir precis. Vad hände?
Men jag tycker det bara är intressant hur liksom ett PM om ett vd-byte kan dra ner en kurs 30%. Alltså det är 30% av marknadsvärdet på bolaget.
Ja, det kan det väl. Alltså du har ju ett bolag som är extremt uppvärderat. Vad har de då?
Vad är de? Det är en price per 25, P 80.
Jag tänkte säga 10. Okej.
Okay. Jaha, nej.
Price per 25 på 25.
Ja, och P 80.
Och det går ner 30%, då är du fortfarande så här, okej, okay, du är fortfarande på typ 18 eller något sånt här.
Jag sa ju det, det är ju med techbubblan.
Jo, absolut. Men det är så här, men sånt högt värderat, då är det ju väldigt lätt för att det ska sjunka som en sten.
Ja, det krävs inte mycket.
För att, och då är det så här, okej, ett sånt litet bolag, för de har inte så mycket till intäkter just nu, va? De är ju liksom lite i scale-up-fas.
De har, alltså, ja.
De har lönsamhet.
De har 80 inte... miljoner så här, DKK. Ja. Eller mer, nej de har mer. Men de har typ 150 miljoner DKK. Säger.
150 miljoner DKK, du hade ett P-tal på 80, sa du. Så nästan till miljarden.
Ja, jag kanske har fel siffror. Men jag tror bolagsvärdet är runt 2,5 miljarder DKK.
Ja, nej, för sig.
Om jag inte minns fel.
Ja, för sig, det kan det bli. Ja, men då blir det liksom, det är extremt högt värderat att få att vdn lämnar någon som man har förtroende för antagligen. För att sätta in pengarna i någonting som är så högt värderat, då måste man ju tro att vdn ska kunna exekuta på vad de ska göra.
Och han har varit en bra vd också.
Jo, och när han försvinner, det är ju lite som att Ola Rolén skulle försvinna på Hexagon.
Så viktig kanske det inte var, men absolut.
Nej, men det är ju lite samma känsla, för att det är så högt värderat.
Ja, man kan säga så här, det är priced for perfection.
Jo.
Och händer en sån här grej är inte perfection. Så att,
nej, exakt. Och då är det så här, jag tycker inte alls överdrivet att gå ner 30%. Sen att man får information efter som var egentligen bara, det här var inte så fastat. Vi har en ny vd som är på plats. Det här. Och man blir så här, okej, men informationen gav i fredag. Värt att gå ner. Informationen gav nu. What the fuck?
Ja, och jag kunde inte veta att informationen skulle komma sen om att det här, ja, de redan hade en plan för någon som skulle efterträda, och det var en intern rekrytering, någon som redan har jobbat som tillförordnad vd förut, och det gjorde att kursen gick upp igen. Det kunde inte jag veta. Jag tänkte mer på att jag kände att det här är ett bolag där jocken inte är superviktig, utan det är hästen som är viktig här. Och jag tror att det var därför jag köpte på 30%. Sen har jag sålt allting nu, så det var ingen långsiktig investering. Så det var ju mer än, det här kunde lika gärna gått jättedåligt också.
Det var 25% på den helgen, kul.
Jo, men det kunde lika gärna gått jättedåligt. Sen var det inte en mega size heller, så att 25% på kanske, det var 3% av portföljen ungefär.
Still something.
Ja, det är 25% på 3%.
Det känns som att det är någon sån här småbets du tar på jävligt kort tid, som att du gör ett spring ifrån mig totalt.
Ja, men lite, jag tror det var ganska kul när vi fick den frågan vem som skulle bli en bättre trader.
Jag bara så här, någon som är bra känsla för att ta positioner utan att göra en vettig analys. Jag måste göra för mycket analys.
Fast jag håller, okej, utan att göra en vettig analys, men det har vi också
utan att göra en vettig analys, inte lika djup som jag bara.
Men det är ju, en gång vi återgår till att det är ganska bra att vara påläst på många bolag. Som sagt, Ubisoft hade jag inte kunnat tagit heller. Den är uppe 30% på, den äger jag fortfarande, för det är ett långsiktigt innehav. Men det hade jag inte heller kunnat köpa om jag inte hade gjort en analys. Så att det är bra att analysera många bolag om man tycker de är dyra.
Ja, man ska ju absolut göra en koll på det. När jag var typ 19, gick jag in genom alla aktielistor.
Det är jättesmart.
För att få en koll på vilka alla bolag var. Sen nu har jag inte gjort det på ett tag, så nu kommer det en massa nya bolag och bolag som har bytt namn. Så man blir såhär, vad fan är det för nytt bolag? Så bara, jaha, det var det gamla jag läste om för 7 år sedan.
Precis.
Bara,
fan. Typ som jag sitter och typ kollar och läser mycket om Surgical Science nu. De handlas till där price per sales 40. Eller alltså price per sales, det är jättehögt värderat. Det är liksom price per sales tal som...
Kom igen, du äger Tesla, det är inte så högt.
Ja, fast price per sales på dem är 2. Fast det är en automaker också, så du kan inte kolla price per sales där. Det ska vara lågt. Men jag menar, kom igen, du har price per sales tal som är större än P-tal jag vill ju betala. Ändå kollar jag på bolaget, för att det växer från så små siffror, då är det nästan irrelevant med multiplar också. Man måste vara realist också.
Men det är också så här, liksom, Om du har en sån bolag som är så små och de har en TAM som är 1000 gånger sin egna size just nu, då är det så här, okej, okay, räkna framåt 5 år om de tar, ja, tar någon procent, och blir så här, okej, okay, då har de den här omsättningen.
Ja, men då blir multipla fjantigt. Det kan vara skönt att faktiskt kanske sätta en gräns för att de måste vara lönsamma, mer för att visa att de har en lönsam affärsmodell. Och då bara köpa på och ignorera multiplar sen. Men bara så de kan i alla fall gå, typ som kolla vad som händer med Genovis. Så fort de visar att de kunde vara lönsamma, så multiplarna är helt sjuka för att de växer från så låga siffror, så det är typ P/300, men det är irrelevant.
Ja, men det går ju fort ifall de bara får, ja. Men alltså det är ju typ, om man har kollat på en break even axel och hur det ser ut. Nu är det så här, om du når break even så är det ju inte så att den kommer stanna där. Exakt. Den kommer inte liksom tippa upp och så bara gå som en rak linje. Det kommer ju liksom öka fortfarande med vad din skalbarhet är i ditt bolag. Då är det så här, du får ju räkna upp, då blir det ju tillväxten, du får tillväxten gånger liksom marginalförbättringen bra. Ja. Du får bättre vinst än vad du hade liksom tillväxt.
Ja, och därför kan man inte kolla multiplar på sådana fall. Då får man bara säga, okej, de börjar bli lönsamma och ha en jättebra skalbar affärsmodell och en stabil affärsmodell, moats, vallgravar, duration, vad du nu vill kalla det.
Nej, alltså, så här, man ska absolut kolla på dem, man ska inte vara blind för dem. Men att basera ditt köpbeslut på vad P-talet är idag, det ska du ju typ göra inte i något bolag.
Nej.
Så kolla framåt vad P-talet är och... Ja, men laborera lite med hur mycket du tycker att de borde ha tillväxt och så vidare, så får du liksom bra känsla för det. Och då kan ett bolag som har PS-tal på 80 fortfarande vara ett bra bolag.
Absolut.
En bra investering.
Ja, men absolut. Men en bra segue är faktiskt Tesla, du nämnde dem. Jag tänkte snacka om...
Krystad segue, men okej.
det var ett tag sedan du nämnde dem, 2 minuter sedan kanske.
Ja, exakt.
Men jag skulle ha sagt det direkt. Men jag tänkte snacka om Cybertrucken. Fan, nu är jag håsad alltså. Det är fortfarande ett litet innehav. Det är 3% av portföljen. Men alltså...
Så du menar den här E-Spirit som ser ut som Robocop hade ett barn med en E-Spirit och en flygande bil i Blade Runner är liksom räddaren av Tesla?
Nej, jag tror inte det kommer att rädda investeringen. Men kom igen, hur kan du inte gilla den? Du är ju nörd alltså.
Ja, jag gillar den, absolut. Ja. Jag tycker den är ascool och jag skulle, alltså, det är ju bland de första bilar som man känner sig, okej, okay, det här är någonting
nytt.
Ja, det är någonting nytt. Men det blir, man blir också så här. Och den såg ascool ut på många sätt. Sen att man typ vill nästan köpa den för att den är en tax, det är en annan grej. Ja. men det är lite som många säger, det är ett bolag jag är kund till men inte aktieägare, känns som.
Ja, det är mycket frågetecken kring aktien. Men alltså, när till och med den här långa bäsiga killen i Börspodden, Johan.
Johan Skogman.
Nej, Johan, inte John.
Jaha.
Han är, det är väl den långa bäsiga killen.
Dr. Bass. Dr. Doom.
Ja, Dr. Doom. Han som alltid är så seriös. Och typ, Johnny skämtar en. Men när till och med han som är så jävla negativ till allting, när han gillar det här, då vet man att det är fan bra. Alltså.
Alltså.
Eller så ska man ha någon som kontraindikator. För kanske, ja. För han har varit bäsa börsen i 5 år. Så det kanske inte är bra det här, jag vet inte. Men... det är i alla fall, jag tycker de är jättecool. Det finns ju en konspirationsteori här ute nu att den här rutan som den här stålbollen kastades på.
Det är marknadsföring.
Ja, att det är marknadsföring. Hon kastade ju på 2 rutor. Och jag lyssnade på Johan också i Börspodden och han trodde ju på det, att det var ett PR-trick. Jag tror verkligen inte det, för jag kände att Elon blev lite så här, det känns som att han tappade lite energin i presentationen på något sätt och fokus när det här hände.
Han blev lite staged. Man bara, wow. Ja, han blev det lite, var inte planerat.
Precis, man märkte att han tappade lite sin mojo.
Var det marknadsföringsansvarig som gjorde så bara vi...
Nej,
och
jag...
typ kuppade grejen?
Nej, men jag har hört en teori som jag tycker verkligen verkar stämma.
Vad har du varit och lyssnat någonstans nu?
Ja, nu har jag satt på mig foliehatten och lyssnat. Men de gjorde ju, den här är ju byggd i SpaceX-stål kan man säga. Den är skottsäker och släggsäker då. Så de tog en slägga och slog det på en vanlig bil dörr och den bucklade såklart. Sen stod de med slägga och slog på den här dörren. Det hände ingenting. Sen kastade de metallbollen på på båda fönstren. Och det som händer är när du slår på dörren så skapar du mikrosprickor i fönstret för att du kör en slägga på dörren. Det är inte så konstigt, för glaset går ju ner i dörren. Mm. Så att mikrosprickor som uppstår...
Så instabiliserar den liksom?
Ja, men det är klart, om du redan har en spricka i ett glas, är klart att den går sönder lättare.
Mm.
Så det är teorin, och jag tror snarare på det. Sen att det råkar bli så att de får hur mycket PR av memes som helst är ju bara positivt. För att det här, let's face it, det här är bara positivt. För att Tesla, hur många snackar inte om Cybertruck?
Jo, PR-mässigt. Och sen, sen tycker jag det lever kul när, okej, de kastar en metallkula mot en bil. De slår med en slägga mot en bil.
Mm.
Och nu tar alla andra bilar i världen som inte är bepansrade och gjorda för en president. Så är det så här, okej, de klarar släggan eller de klarar inte släggan vanliga bilar, och du klarar inte en stålkula genom rutan.
Men det hade gått igenom rutan.
Ja, du hade ju fått den i knät.
Ja, liksom. Ja, så det gjorde den ju faktiskt inte.
Nej, och nu liksom så här, krossas den mot rutan. Rutan höll fortfarande och gick inte igenom. Och det är så här, okej, hur hög standard ska vi kräva av en bil som vem som helst ska kunna köpa?
Exakt.
Man bara så här, jag tycker det är lite oförtjänt.
Nej, men den kommer klara en metallkula också, för att de gjorde ett separat test med bara separata rutor som inte satt på en bil, och där höll den för en större kula.
Fast det är lite som att typ fast det är lite fel. Det är så här, om du har världens bästa fotbollsspelare så sätter du in dem i ett lag, och så är de inte lika bra.
Nej, jag fattar vad du menar.
Men då är det så här, du måste ju fortfarande vara summan av alla delar tillsammans.
Jo, men det kommer, blir en bra grej. Tror mig, om du inte slår en slägga först och slänger en kula på den där den hålla.
Men vadå, om du har en bepansrad bil för en president och du säger så här, okej, vi slår en slägga först på, sen kastar vi med metallkulan, då kommer han bli skjuten.
Ja, det är sant.
Men den ska ju klara... inget argument.
Nej, den ska ju klara ett slag och sen en kula också, absolut. Annars kan ju folk veta om det som du
ja,
säger.
Ja, exakt. Man bara så här, okej, du skjuter först och sen skjuter han. Ja. Bra, då har vi krossat rutan. Man bara, vad är det här för lösning?
Nej, men, det är men oavsett, som du säger, den är ju tåligare än de flesta bilar ändå.
Ja, det är ju upp till en extremt hög standard som är som folk bara säger, jag förväntar mig mer. Man bara, varför ofta du förväntar dig mer? Och är du seriös att du förväntar dig mer?
Ja, och det är en konceptbil fortfarande. Alltså, den är ju inte...
Ja, de kommer, det är två år framåt, va?
Ja, så de har tid att fixa det, om man säger så. Men det som gör bilen så cool är att när senast gjorde ett bilföretag och tog fram en produkt som ser ut som en sån här prototypbil man ställer ut på mässor, men faktiskt ska massproducera. Alltså Tesla visar igen att de är innovativa, de gör saker ingen annan biltillverkare gör, de tänjer på gränserna.
Designmässigt, absolut.
Men designmässigt, absolut. Och grejen är, de gör alltså en bil som ser ut att vara tagen från en Blade Runner, rakt av. Det gör att, alltså, det skulle kunna bli så att det här blir en ny trend inom automotive-branschen, så att vi kanske om 5 år, 10 år, hörru, kanske alla...
E-Spirit kom först.
Ja, faktiskt. Men om 5-10 år kanske alla kör bilar och alla har sci-fi design.
Eller så kommer vi ha större range på våra designer i bilar. För just nu är det ju väldigt tråkigt. Det är väldigt många bilar som ser exakt likadana ut. Det är ungefär som mobiltelefoner.
Mm.
Man är ju ibland svårt att se ifall det är en Samsung, en Pixel eller en Apple-mobil, man bara säger.
Och det är okej, det som,
kolla på baksidan.
Ja, och det är det som är så refreshing med det här. Att de kommer med någonting som bara helt bryter liksom molden, eller vad man ska säga. Mm. De gör något helt nytt och vågar göra det. För att det var ju många som har säkert försökt säga till Elon, vad fan, det här kan du inte göra, det här är helt galet. Så att jag tycker det är jättecoolt.
Ofta är det många som har försökt säga det till honom. Jag har hört att det inte är så bra att säga sådana saker till honom.
Nej, jag har hört från folk som har jobbat på Tesla att han är riktig douchebag faktiskt. Men, så att nej, de kanske inte har sagt det till honom. Men i alla fall, jättecool bil. De har ju ändå fått 250 000 förbokningar. Kostar $100 förbok. Alltså det är $25 miljoner intäkter. Eller direkt in i kassan i alla fall.
Emission.
Sen kan de där pengarna är återbetalningsbara. Men det är lite emission.
Lite emissionsvarning på det. Hej, vi lanserar en konceptbil. Nu tar vi in pengar för
det. Det är en förmånsemission.
Ja, man bara, lite förmånsemission. Ja. På, man bara. Fast ni kan få tillbaka pengarna ifall ni inte vill ha bilen. Man bara,
ja. Ja, nej, men jag vet inte. Jag tycker det visar fortfarande att de fortsätter innovativa. Jag menar, den är snabbare än 911 på kort sträcka och drar en F-150 Raptor. Fast det testet visar sig vara lite orättvist. Så att inte helt fair spelregler tydligen. Men ändå, häftig bil.
Ja, det ska bli intressant att se när de kommer på vägarna.
Ja, alltså den kommer
den ens på plats på våra vägar?
Ja, den är typ 6 meter lång. Det är helt sjukt.
Ja, inte den 6 meter lång och typ asbred också. Typ en monster truck.
Den är helt sjuk.
Det är ingen i Italien som kommer köpa den här, det vet jag.
Nej, nej.
Nej, kommer den med en Fiat Punto bredvid, bara, vad fan?
Ja, och sen när ni byggde det där stålet så kommer ju typ kunna jämna en hel stad liksom, ja. Och köra.
Och när jag sett på Grand Tour så åker ju Richard Hammond i en Ripsaw. Mm-hmm. Om alla vet vad det är. Det är typ en tank med läderfötter. Mm-hmm. Han åker in genom ett köpcentrum i Dubai. Genom väggen. I don't find parking with this shit.
Okej, okay, nej, bara, exakt.
Okej. Det är ungefär vad förväntar mig folk åker med Cybertrucken.
Ja, men verkligen. Det ska bli fascinerande att se den.
Yes.
Om vi någonsin får se den.
Ja, vi ser den på vägarna någon gång.
Ja. Tänkte gå över till Netflix.
Ja.
Det kommer egentligen någon bolagsnyheter så, mer än att Disney Plus är många som snackar om.
Ja, exakt.
De kom ut att de hade fått 10 miljoner subscriptions jättesnabbt och Netflix har ungefär 150 plus miljoner. Jag tycker inte det är så imponerande och många är rädda för att Netflix ska gå sämre nu då. För det första, du klarar dig inte som en familj, tror jag, bara på Disney om de vuxna också vill bli underhållna. Det är nog jättebra för barn, det måste de där barn. Men den kostar för övrigt liksom, det första är inte tillgängligt i Sverige nu, men i USA kostar den $5.99 per månad, så det är jättelåg kostnad. Det kommer vara liksom obligatoriskt för föräldrar, absolut. Sen har du lite Marvel och Star Wars för vuxna, också bara nördiga vuxna människor som gillar det.
Hey.
Nej, jag är en av dem, men jag menar, det är, let's face it, det är inte kanske majoriteten av alla människor.
Nej,
men det är många, men jag tror inte det räcker och ha bara det som streamingtjänst.
Fast nu missar ju Fox.
Mm, det har de ju också, men
du har ju liksom allting där, Simpson.
Men det ligger inte i Disney Plus-appen, tror jag.
Fast de skulle ju lägga in allting från Fox också.
Men de har ju Hulu ägs av Disney också nu.
Ja, jo.
Och sen absolut. Kommer de ju har de ju ESPN, jag tror de segmenterar sitt innehåll mer. Att Disney Plus är mer renodlat, jag vet inte.
Att det är renodlat comics.
Ja, nej, det kommer säkert vara Fox-grejer, typ Avatar till exempel. Äger dem.
Ja, Avatar, jag kommer inte ens, nej, Seinfeld är inte det, va? Nej, det är NBC.
Det är NBC, men oavsett så att de har 10 miljoner subscriptions, det är, för det första, Verizon körde en kampanj, deras typ Tele2-operatör, om man ska säga. De körde en kampanj där de gav bort ett år av Disney Plus, och det här skulle då vara dåligt för Netflix. För det första kostade $6, för andra gavs det bort gratis ett år, så det gör att folk har pengar över till att faktiskt lägga det på andra streamingtjänster som Netflix. Så att jag tror inte att Netflix kommer må dåligt av det här. Nej. På kort sikt. Så att jag tror oron på kort sikt är överdriven. Sen en bara intressant spaning var att när du och jag var i Singapore på den här mässan och pratade med den indiska killen.
Ja, just det.
Pratade vi om Indienmarknaden faktiskt. För det var en kille, en investerare som, vi kan säga att han var en privat investerare från Indien.
Nej, men det var inte. Nu parafraserar du någonting som inte är helt sant. Alltså.
Nej, men han jobbar för Indien mot Danmark.
Ja, men han är ju typ som Business Sweden. Om man vet vad det är.
Men han var också en privat investerare.
Ja, fast man blir ju lite på den fronten när man håller på med det. Om du inte vet vad du håller på med att investera, så är det ju svårt att veta att ta över. Så att du förstår ju liksom saker inom det segmentet. Liksom.
Så i alla fall, han var från Indien då. Och vi pratade lite om Amazon i Indien och Netflix i Indien. Och han var sån att ett Amazon Prime-konto kostar $18 per år. Eller något sånt där. Det var väldigt lågt. För i USA kostar det $15 per månad. Och här du får nästan ett helt år för samma månadspris som i USA. Så man kan verkligen inte ta lika mycket betalt av Indien.
Nej, exakt. Och sen Netflix låg väl på typ
samma nästan.
Ja, men låg på typ $8-9
och det var det
per månad.
Ja,
och sen hade de ju det där mobilabonnemanget.
Precis, $5 tror jag.
Ja,
där du bara är begränsad till en mobile device.
Exakt, och det blir så här som vi pratade om då. Den pricing powern i ett sånt fattigt land, väldigt imponerande.
Mm.
Och även så pratade han om och så frågade vi vilken de använder mest då.
Mm.
Och då var ju fortfarande Netflix.
Ja, han sa Netflix utan tvekan.
Ja, för
då frågade vi varför.
Ja, exakt. Och det är så att de har så extremt bra inhemska produktioner.
Exakt, de har typ i princip tagit en massa Bollywood-producenter och bara slängt pengar på dem och sagt, gör inhemsk.
Och typ, jag lyssnade faktiskt på en podd som pratade om egentligen det som Netflix kanske har disruptat mest. Inte distributionen och inte det, utan det är mer produktionen av material.
Mm.
Och då är det så här, då pratar de om att producenter, när de så här skulle ta in pengar, så har de så här, okej, vi vill ha de hade ett visst belopp, så säger de 100% till markup. Och sen har liksom distributörerna har tagit 100% markup också.
Mm.
Och sen du har ett till led till som har 100% markup, och när du kommer till faktiskt till vad ska jag säga, tv-kanalerna för att köpa in det här, mm, då har du egentligen en produktion som kostar någonting med 400% markup.
Mm, exakt.
Och nu har ju Netflix i princip kapat bort allt det där.
Men det är ingen middle...
Det är ingen middleman för produktion. Ingen, de bara kastar ut, de kastar ut pengarna och säger du får de här pengarna för att producera och vi visar det.
Och de ger, det har också hört från producenter, att ja, de ger kreativ frihet. De ligger sig inte i så många, typ så här Warner Bros och sådana. Mm. Så, nej, du måste slänga in någon...
De är inte rädda för PK.
Grön, du måste slänga in någon grön, hårsfärgad, typ icke-binär, svart kvinna här. Typ. Nej, men någonting sånt. Mm.
Jo, och det är väl kanske där som egentligen Netflix... ska man säga, största fördelar. Att de har kapat middleman, kan få i princip fyra likadana produktioner, fortfarande lägga ut dem på plattformen, för det spelar ingen roll om den ligger där eller inte. Om den tycker den är dåligt så är det så här, so what?
Mm.
Medan om du tar och går tillbaka till det gamla, typ NBC, vad ska de göra? Om de har prime time, de kan inte lägga ut något sämst. Så de måste ju göra de flera produktioner, köpa in det dyraste för att ha det på bra tid.
Ja.
Så, ja... På det sättet har väl kanske Netflix också egentligen inte disruptat cable cutting, men disruptat hur man producerar media mer.
Mm. Och precis. Och sen, så jag tycker det är mycket grejer som talar i deras fördel. Som sagt, de har pricing power. Mm. Om de, för att hela grejen med Netflix är att de har pricing power. Mm. Alltså även i väst är det man har pratat om.
Mm.
Men ett bevis för att de har pricing power är när de till och med har pricing power i Indien, i ett fattigt land. Och folk väljer den produkten. Då har man pricing power. Kan man garantera då. För kan man pricing power in den, kan man göra det i USA. Så att jag tror att de har pricing power. Och då inte P80 som den handlas i idag. Särskilt dyrt. Och P80 är på gap earnings. Ska man komma ihåg. Alltså enligt redovisningsreglerna. Och där i liksom ett traditionellt bolag. Som investerar, så tunga investeringar. I en fabrik säger vi. Tar ju det bara över... kassaflödet som capex, och sen skriver de av det, så gör att deras resultat ser mycket bättre ut. Och Netflix kan inte göra exakt samma sak. De gör en del sådana aktiveringar, men redovisning får inte se ut som att de bygger bestående värden, för det är svårare att dra den slutsatsen av att till exempel investera i olika content serier och filmer. Svårt att säga att det här kommer generera avkastning. Men de bygger sin produktportfölj.
Jo.
Så de står inte och faller på en serie. Så även dåliga serier, det bygger bara ut liksom mängden content. Så att jag tror att gap earnings gör att det ser dyrare ut än vad det är. Jag tror att de har pricing power, så att de earningsen också lätt kan expanderas. Bara ren vinst och bara höja priset med 10-20%. Och dessutom har de 150 miljoner subscribers när vi har liksom invånare på över 7 miljarder i världen, och de gör original content i Indien, i Kina, så att de verkligen targetar alla marknader med original content. De gör ju till och med svenska serier för en sån liten marknad som Sverige. Så att jag tycker de har jättelång runway. Jag bryr mig inte om värderingen på multipla på den, just på så här, det här är bara så här uthållig business durations, kallar det vad du vill.
Jag tror det största problemet för Netflix egentligen är att kunna få hitserier.
Absolut, typ Stranger Things, House of Cards.
Absolut, de har fått en handfull.
Ja,
det är liksom Breaking Bad.
Det är inte deras.
House of Cards, nej, absolut. Men de har exklusivt på sin plattform.
Ja, det betalar man ju väldigt mycket för. Så
jo, exakt, man betalar väldigt mycket för det. Och då är det så här...
Jag skulle inte säga att det är en mot. Men säg Stranger Things, House of Cards, Orange is New Black, Black Mirror som de äger. Mm. De har de köpt ut för gott, liksom. Mm. Så det är en handfull Ozarks kanske.
Exakt. Så men du kommer fortfarande ner att du har en handfull som de har original content som har slagit väldigt bra.
Exakt. Som kan locka in folk.
Jo,
in.
Exakt. Mm. Och för en tweet som Alexander Eliasson la ut som jag sett förut, och då är det så här, vilka IP:n i princip har haft högst värde.
Mm.
Alla de här IP:erna är ju typ gjorda efter 2006.
Mm.
Så vi uppenbarligen gillar ju vi saker som är äldre och saker som vi känner igen. Och det IP-et som var 2006, det var MCU. Vilket är så här typ, ja, fast Marvel är äldre än 2006.
Mm. Jo, det är det.
Och där är det liksom, där känner jag, om man bara tittar lite så, vilken moat Disney har i själva sin produktportfölj, av att i princip hade de 4-5 stycken av dem som var på den här listan. Det var Disney, det var Disney Princesses, MCU och någonting mer som fortfarande liksom är starkt IP.
Ja, och Disney är jag jättebull till också. Så att det är också något bolag jag faktiskt är positivt inställd till. Och jag tror att man får en väldigt bra exponering mot media och underhållning om du kanske köper Disney plus Netflix och eventuellt AT&T då för att få HBO. Men jag menar, det är som du säger, det är mycket gammalt legacy som driver viewers. Alltså kollar du en av de mest, det som är mest tittat på Netflix, det är Vänner och Seinfeld.
Yep.
Alltså förstår du hur gamla serier är och hur mycket pengar de tjänar? De säljer ju exklusiva rättigheter för fast $500 miljoner i princip.
Ja, jag såg ju det nu.
South Park gick för $500 miljoner.
Ja, Big Bang Theory, ändå relativt ny.
Den är ju ganska ny, ja.
Den gick ju för $600 miljoner ja, tillsammans med Seinfeld som gick för samma sak. Liksom man bara...
Men därför blir de serierna blir lite av en commodity. Eller inte en, nej, tvärtom, det är inte en commodity.
Nej, men, exakt. Det blir liksom the hidden gem som du skickar runt och typ drar in folk. För att för du pratar ju om Netflix ska vara det här slötittandet.
Mm.
Och då blir det så här, du måste i princip ha de här serierna för att du ska ha slötittandet.
Men de har mycket dåliga serier som också är till för slötsittande. Mm. Men det är också så här, Vänner, det kan du bara sätta på i bakgrunden också för att du har sett det förut. Precis, det håller jag med om. Så att, men Netflix har ju, måste ju få den här kombinationen av att eget original content som gör att du måste skaffa Netflix, alltså antingen exklusiv rättighet till Vänner eller Stranger Things som bara finns på Netflix och ingen annan kan ha för att det är deras egna. Och det är det de sagt, de säkert bygger upp. För jag menar, kolla HBO. Hur många... Alltså de är kända för kvalitativa serier. Men hur många riktigt starka IP:n har de? De har Game of Thrones såklart.
Vikings.
Sen, Vikings, ja. Det är ett hyfsat starkt IP. Och sen har de Westworld typ.
Mm, den kommer ju. Jag tycker Taboo är bra. Men då...
Ja, det är ju inget starkt IP. Det är inte många som...
Nej, det är inte många som pratar om det.
Nej, så du har tre där också. Så jag menar, du har ju lika många på Netflix.
Jo, absolut.
Det, sen är inte de lika hög kvalitet som Game of Thrones. Absolut inte. Men Stranger Things är upp där. Och House of Cards är uppe där. Och Orange is New Black. Black Mirror är fantastiskt bra. Så att du har väldigt starka IP.
Fan, det blir ju Netflix-housen där.
Ja, men jag är rätt. Jag tycker de har jättelång kvar att växa. För 150 miljoner, alltså det låter dyrt nu och det låter som att de liksom börjar tappa tillväxten. Men det är jättelång runway kvar. 150 miljoner är ingenting när du har 7 miljarder och de faktiskt angriper alla marknader. Och jag tror att det finns utrymme, det är det som slutklämmen är, det finns utrymme för både Netflix, alltså Disney, det är inga problem. Folk kommer ha 3-4 streamingtjänster. Apple TV var en flopp, det behöver vi inte ens ta med som konkurrent, alltså kom igen, den tjänsten har ingenting. Alltså ingen pratar om de serierna, vem pratar om de serierna?
Det var bara Jason Momoa om hade en serie, va, som skulle vara
bra. Ja, någon C eller vad den heter, jag vet inte, Seek, det kommer inte ens...
Så tror jag den heter.
Ja, whatever, inte ens det, vi vet ju inte ens vad den heter, ingen pratar om dem i alla fall. Sen har du den här morning show med Aniston och Gwyn... Jag vet inte vad hon heter.
Gwyn.
Jag tänkte säga Gwyneth Paltrow, men nej, vad heter hon? Reese Witherspoon, va? Och Steve Carell. Men typ ingen pratar om dem senare. Det verkar inte ens vara så bra. Så att de har inte fått den hypen heller.
Nej. Och jag tror bara Amazon som ska komma med Lord of the Rings-serien som nästa grej, tror jag.
Ja, det kan bli riktigt bra. Så du har ju Prime, Disney kanske, Hulu, Netflix. Och jag tror att folk kommer ha 4-5 stycken. 3-4-5 stycken.
Ja,
så att, jag vet inte, jag tycker det är, man behöver inte vara orolig om man äger Netflix.
Nej, ska jag få ta en nyhet nu då? Jag har lite färre nyheter för att jag har haft closing i jobbet. Det är ett helvete.
Ja, jag får carrier här.
Carrier mig, ja det är bra. Inte riktigt lika viktigt på jobbet. Nej, men jag har varit lite, jag kommer med rapport. Jag har inte kollat så mycket på det för att Q3 är ett relativt litet kvartal. Om man kollar på det så... Ja, det spelar inte så stor roll. Allting händer i Q4. Men bara för att kolla hur egentligen de trendar mot resten så är det fortfarande intressant att se och kolla egentligen, estimera vad man ska få för omsättning i Q4. Resultatet går in på 67 miljoner. Det var faktiskt lite lägre än jag trodde att det skulle vara. Jag trodde de skulle få sekventiell tillväxt från Q2. som var på 78 miljoner. Och för att de ska nå mitt target på runt 340 miljoner, 336 miljoner, om de ska vara petnoga, så måste de komma upp i 137 miljoner i Q4 då. Och med tanke på att de hade 93 miljoner i Q4 2018, och där var Crossroads och de andra med från och med mitten av november, men det är fortfarande december som är viktigaste månaden. Jag vet inte riktigt om de kommer lyckas med det. För mot det kvartalet skulle vi fortfarande tillväxt på runt 40%. Vi hade organisk tillväxt i det här kvartalet, Q3, på 28%, vilket är fortfarande bra.
Nej, det är jättebra.
Det är riktigt bra liksom underliggande tillväxt organiskt. Men ja, 40%, det kan vara lite på 46%, det är lite på håret vad jag vågar hoppas på. Och för att nå mitt target på vinst så måste de komma in med en rapport runt på en vinst på runt 53-52 miljoner.
Mm-hmm.
Och det är väldigt hög marginal. Det är marginal runt 20 som de inte haft förut.
Okej, okay, vad får du att tro att de kan nå det då?
Jag tror faktiskt inte de kommer nå vinsten. Det tror jag inte. Och det är helt okej, okay, för de håller på att bygga väldigt mycket fortfarande.
Mm.
Jag har,
sen är det K3 också, det är bokföring. K3. Så det är, för de som inte vet, så får man ju skriva av mycket mer aggressivt typ på goodwill-posterna.
Exakt.
Än IFRS, och det gör ju att det drar ju ner vinsten.
Yes, och om man tittar på hur mycket avskrivningarna är, så är de runt, det är nästan runt 10% av omsättningarna. Mm. Så det är väldigt höga avskrivningar, så är det ju.
Ja, precis.
Och det är väl det man... Jag ska inte hålla emot dem heller, för det påverkar inte kassaflödet, påverkar inte vad de förlorar eller pengar ut och pengar in. Men nej, om man tittar på vinstmässigt så kommer ju det hänga över om ett bra tag framöver. Men som jag tycker det känns, vinsten går inte den väg man vill, kanske med omsättningsmässigt eller marginalmässigt. Men omsättningen går verkligen spikrakt uppåt, om underliggande omsättning på 28% tillväxt, och ja, det känns bra. Men jag hoppas verkligen på ett pangkvartal nu. Mm. Att de ska bevisa i Q4. Det kommer lite på sin spets nu. Faktiskt vad Q4 resulterar i. Men de har ju värvat ett till bolag.
Mm. Ja, de gör ju det hela tiden. Du får ju uppdatera exakt varje vecka här.
Ja, de har ju förvärvat Market Minder, om jag kommer ihåg att de heter rätt. Och så har de förvärvat resten av Reward IT. Ja, så att de bygger ju sin plattform.
Men vad är din känsla på över lång sikt? Du måste ju ändå landa in när de börjar göra bra vinster.
Mm.
Vad är din känsla över uthållig vinstmarginal? Nu när du ändå sett så många bolag de har förvärvat. Mm. Liksom, vad är en rimlig vinstmarginal? På?
Alltså, rimlig vinstmarginal från här är runt... Jag har en känsla att det är runt 12-16%.
Okej, okay. Skulle du ta något i mitten av det intervallet, säg 13-14 eller 14-15?
Det jag har tagit är ju 14%.
Vad skulle man få för PE då, till exempel på dagens omsättning?
Ska komma med de här frågorna som man inte räknar på. Du vet att jag måste räkna på det här.
Okej, du har inte det på raka arm då?
Nej, jag har inte det på raka arm.
Jag vet, jag försöker få en känsla för dagens värdering. Mm. Vad tycker du själv om dagens värdering om du inte har räknat på det? Det är svårt.
För jag kollar lite på TTM innan. Och den är ju relativt högt. Det ser ut som att det är 68 i P liksom.
Mm. Men det var ju inte en normaliserad vinstmarginal heller. Nej, då var det på en jättelåg vinstmarginal.
Det är jättelåg vinstmarginal, och sen har du liksom vinstmarginalen i de tre senaste kvartalen för 2019 är negativa. Mm. Det har de inte varit förut. Du har haft vinstmarginaler på 15%, 10% och 4% i 2018.
Ja.
Så det är väldigt mycket investeringar som sker nu och bygga upp i det här själva ekosystemet.
Mm.
Så framåt så tror jag verkligen det kommer att komma marginaler upp mot 14% då, för att väga upp det här. Och just nu tror jag inte det kommer ske på ett helårsbasis, för att du har, som jag sa, i de tre efterföljande kvartalen som jag haft nu 2019, så har det inte varit så höga. Ja.
Men du vet inte vad P blir om du skulle sätta en vinstmarginal på 14% nu?
Nej, jag har inte kollat på det. I och med att det blir så mycket fram och tillbaka.
Nej, ja, men det är väl Aktien har ju gått bra. Den har ju gått uppåt stadigt, skulle jag
ja,
säga.
Ja, den tog ju 100 kronor nu. Mm. Jag tror den är uppe på 153. Sist jag kollade.
Så det verkar som att sentimentet på marknaden också är att det går bra.
De är absolut positiva är de emot det. Men ja, det finns lite att bevisa på marginalerna.
Ja, det är absolut. De är inte där idag. Men jag menar, det verkar marknaden ändå tycka är okej. Det verkar inte som att det här är något som har gjort marknaden besviken, om man säger så. Om sentimentet är ju inte det.
Nej, och om man bara kollar på liksom omsättningsmässigt så var den 2018 143 miljoner. Och redan nu under det här året så är den 198 miljoner.
Ja, du ser. Så jag menar, de har ju en stark tillväxt. Så ja. Nu är det bara, man måste bara bli övertygad om att, eller se, marknaden verkar ändå lita på att de kan göra vinst om de vill.
Ja, och trailing 12 months omsättning är 292 miljoner.
Mm.
Så det är liksom mot den tillväxten mot 2018 så ser det ju väldigt bra ut.
Mm.
Men jag tror de kommer att komma in med ett rekordkvartal som är minst över 100 miljoner i omsättning.
Jag har ju varit intresserad av bolaget för jag tycker det finns en vallgrav i affärsmodellen för att känns som att det är hyfsat höga inträdesbarriär, eller det känns inte som en marknad som har plats för så många spelare, och det känns som att det är mycket konsolidering på gång och winner takes it all, alltså de stora tar över och vinner och konsoliderar upp alla småspelare, och det är det och vad det gör. Det är liksom en nischmarknad, skulle jag säga.
Mm.
Och jag tror det är intressant när man hittar en stor spelare på en nischmarknad som man tror kan vara en av de få vinnarna kvar. Och jag tror att de kan vara det. Så du får räkna lite åt mig och se vad ett PE kan landa på med mer normaliserade marginaler. För att
du är en normaliserad marginal, jag jobbar inte så.
Nej, men jag skulle bara vilja veta, det skulle vara intressant. Men ja, det är intressant faktiskt. Mm. Jag har tittat på bolaget mycket, men inte gjort något jobb själv. Så.
Nej, exakt.
Så jag tänker, du har ju suttit.
Det har inte kommit någon så här dippköparläge för dig.
Nej, du har inte precis inte dippat, det är därför. Men det blir en bra segway till något som har dippat.
oj.
Nu har jag faktiskt varit dippköpt igen här, men det här är ett bolag.
Det kommer inte heta värdeinvesterare längre.
Ja, jag vet. Jag borde faktiskt heta det. Knivfångaren. Men jag tänker, det här är ett bolag som egentligen inte bara, det är ingen kortsiktig trade för mig. Jag tycker det är intressant att äga på lite sikt. För att, vad är man ute efter nu? Man är ute efter...
Behöver din tjej vänta så här länge på att komma till skott också, eller? Ursäkta, vad fan, kom igen.
Ja, det kanske. Du får fråga henne.
Vad fan?
Men grejen är att vi vill ha defensiva bolag nu.
Okay.
Det slutar en konjunkturcykel. Defensiva bolag, stabila intäkter, konjunktur så känsligt. Och jag tycker man har hittat det nu till ett väldigt lågt pris. Och jag snackar om Millicom.
Mm-hmm.
Och kollar du DI, utom analys är 40-50% uppsida, Pareto, Nordea, Carnegie, alla som analyserar det här.
För de har väl riktkurser på 700%, eller 700 kronor va?
Ja, 700% är inte riktigt.
600-700 kronor.
Ja, 600-700 kronor allihopa. Det finns ingen som nästan har lägre.
Men det hade de förut också när jag ägde dem för typ 2 år sedan, tror jag.
Nej, men då stod den också i 600. Det är lite skillnad. Nu gör den inte det. Och det här är liksom, det är defensivt, det är ett telekombolag, så de säljer mobilabonnemang, kontantkort i Latinamerika framförallt. De har avvecklat Afrika, sålt av det. Så det är Central- och Sydamerika. Och det som är intressant är att de har en BNP-tillväxt där som är högre än många andra delar av världen. Du har en befolkningstillväxt som är större, och du har en medelklass som växer snabbare också. Och allt det här gör ju att det blir intressant. Det blir strukturell tillväxt även i en tråkig bransch. Och dessutom är de ledande i alla typ 8-10 länder de är verksamma i. I på den här kontinenten då. Så de är nästan ledande i alla länder förutom ett. Tror det är Guatemala eller något sånt där. Och de satsar mer på bredband nu också, data. Så det och internet, och inte bara då mobilabonnemang och kontantkort. Så det gör det också intressant. Och då blir ju väldigt stora investeringar för bredband. Så det är mycket capex-kostnader. Så jag tycker det är jätteintressant, och anledningen till att aktien står i nu 430 kronor, men det har riktkurs på 6-700, den har stått i 700. Det har kommit bud från Liberty som är en operatör, jag vet inte riktigt vart de är verksamma.
De är verksamma i Sydafrika och där, va?
Mm, det kanske är. Men Liberty spekulerade som att det kom ett bud från dem på 700 som Kinnevik tyckte var för lågt. Och sen blev det inte av det budet.
Jag tycker jag älskar att Kinnevik som spinner ut det. Mm. Man måste säga, vi tycker att budet är för lågt på 700. Mm. Men vi skickar iväg det här och vi äger det inte längre. Man bara,
ja, men det är det här som är intressant. Så att why do you do this? Bud på 700 som antyder på att det finns någon intrinsic value som är högre än 400, garanterat. Kinnevik skiftar ut det.
Vilket, men varför skulle man göra det om man kunde fått pengarna gott?
Ja, men fråga Kinnevik. Det handlar nog inte om värderingen. Det är inte det det handlar om, tror jag. Det handlar om att de kanske vill renodla Kinnevik. För att jag kommer till det också.
De kunde ju fått en kassa. De kunde ha fått pengar för att renodla ännu mer.
Jag vet inte varför de gör det här. Men, och många undrar hur de har hanterat hela Millicom. För att grejen är, det här har ju blivit the mother of all våta filtar. För att den här utskiftningen har ju gjort att det har ju satt en väldans press på aktien. För att folk förväntar sig att den 5 december de här inlösningsoptionerna bokas in som aktier, kommer det säkert bli ett säljtryck, för många inte vill ha Millicom. De liksom får det från sitt Kinnevik-innehav och säljer då av det. Så då vet jag inte om folk då redan nu tar höjd för det och säljer av. Och frågan om det kommer gå ner ännu mer 5 december eller framåt när de skiftas ut. Men det här gör att aktien står väldigt lågt i alla fall, det är anledningen. Och det som är intressant är, varför, då undrar man, tror inte Kinnevik på det här bolaget? Men det roliga är att Stenbeck ökade stort typ idag till exempel. Köpte väldigt, alltså för privat del.
Kristina.
Mm, jag tror det var Kristina. Så jag menar, för privat del ökade hon innehavet. Så det betyder att då tycker hon till och med att det är för billigt. Så det handlar ju inte om att de kanske bara vill bli av med Millicom. Det kanske handlar om att jag vill inte ha Millicom i Kinnevik av någon anledning. De kanske vill ha de kanske vill ha en mindre techbolag, liksom mer fokus på det, och inte ha någon stor Titanic telekomoperatör. Jag vet inte.
Jag vet inte, men det blir så svårt om man tänker aktieägarvänligt. För Kinneviks ägare, är det bättre då att dela ut Millicom och få mindre på det och alla ägare än att ha det kvar? I och för sig, aktieägarna får ju plus minus noll, i och för sig. De förlorar ingenting på. Nej, men det
blir en kurspress på Millicom oavsett. Men visst är aktieägarna långsiktiga som får Millicom-aktierna. Så blir
jo,
ju
men
inte...
det jag menar är typ så här, okej, bygger man inneboendevärdet i Kinnevik, då borde man ju sälja det, ta kassan och investera i det man tycker är bättre. För man försöker renodla.
Men, ja, speciellt om man får bud på 700.
Jo, exakt. Men om man tittar på andra perspektivet och tänker lite längre, då är det så här, okej, nu delar vi ut det. Då har de inte fått för lågt bud på det, aktieägarna, och de får fortfarande ägare fast det är exakt. Inte Kinnevik.
Så att, ja, exakt. Det spelar ingen roll. Och uppenbarligen tyckte de att det var värt mer än 700. Så att det här, för mig är det här intressant. Det är en defensiv aktie. Det är telekom med strukturell tillväxt. Alltså det är en operatör med strukturell tillväxt. Det är svårt att hitta, för det är ganska mättad marknad i Norden till exempel, Skandinavien. Så för mig är det ett intressant case som är väldigt lågt värderat och ganska stabilt. Alltså det är ingen, det känns inte som att man fångar någon liksom fallande kniv och det, eller någon så här chansaktie, utan därför har jag köpt ganska mycket. Det är dryga 10, nej men det är typ 10% av min portfölj nu. Millicom. Så jag kommer säkert skala av lite om den här skulle snabbt röra sig uppåt, men annars kommer jag ligga här. Och sen, nu kommer jag låta som världens loser, men
ja, det låter som hela tiden,
så men de har ju utdelning på 6% också.
Så att, du och bankerna.
Ja, exakt. Nej, men så att, jag tycker typ att det finns inte så mycket nedsida kvar. Den är så nedpressad. Jag tycker det är en väldigt bra risk reward härifrån. Och det är väldigt stort insiderägande från
problemet för mig är att om man kollar på dem främst på börsdata och så kollar man på nyckeltal och allting sånt där, det är ju väldigt kom och hjälp mig. Man får ingen grepp om vad värderingen är historiskt.
Det är
man får ingen svajigt. Grepp om. Ja, absolut. Även om man räknar bort liksom capexen, så är det ju fortfarande väldigt...
Nej, fast då ser det bättre ut.
Ja, det ser bättre ut, ja. Men det ser ju fortfarande inte så här typ att man får grepp om det.
Nej, men jag menar, alltså, det handlar sig då till EV-EBIT 11, EV-EBITDA 5. gånger.
Jo, exakt.
Så
det är det väldigt, jag menar.
Det, och det är typ framgångskassaflödet.
Kommer jag att vara stor skillnad där liksom?
Jo, men det är billigt om du drar bort capex. Det är 5 gånger kassaflödet innan capex.
Jo, men det är många telekombolag som är billiga innan man drar bort capex.
Nej, de här är billigare, peer-to-peer.
Jo, men,
väldigt mycket
jo, men även om hon drar bort capex i ett bolag
vars modell
är att ha capex.
Nej,
så men, kan man ju inte dra bort det.
Nej, men jag säger ändå peer-to-peer är de billigare.
Ja, jo, absolut. Men det, jag tycker det är fortfarande kul när man säger att en telekomoperatör är billig om man tar bort capex. Man bara, okej, okay, så du tar bort deras affärsmodell?
Nej. Alltså, du kan verkligen inte dra bort capex. Det blir helt fel. Men i alla fall, det är intressant från den här nivån. Mm. Men jag håller med. Det ser inte superstabilt ut om du kollar på resultathistoriken. Det gör det verkligen inte.
Mm.
Och det har att göra med tunga investeringar, för att de har ju verkligen, alltså de ger sig in i
avvecklat
Afrika.
Ja, men de har ju flyttat om massa grejer. De har, ja, såhär, okay, de har lagt om strategin. Jag blir såhär, okej, när jag sålde den så tog jag såhär, okej, jag tar en paus.
Mm.
Och ser hur det här i Sydamerika utvecklar sig. Mm. För det kändes så, vad ska man säga, oprövat på något sätt.
Mm. Ja, och sen typ helt som du säger, skifta fokus från Afrika, sålda av de delarna.
Jo, och när alla nyckeltal fram och tillbaka så kom hjälp mig och kände som att okej, jag går ur det här för att ta någonting annat som känns lite mer stabilare.
Ja, men det är lite turnaround över.
Så är det.
Mm.
Det är turnaround i strategi. Så, hade du någon till nyhet?
Ja, men kan vi spara till nästa vecka?
Yes, det kan
vi. Vi har rätt mycket. Vi gick igenom rätt mycket idag. Exakt. Så att det är inga grejer som är superaktuella.
Nej.
Så, okay, kan ta
så ska vi ta snabbt och gå över till Twitterfrågorna?
Absolut.
Ja, första frågan kommer från Daniel X. Komarika. Sorry för uttal. Ät Danne Koma. Som att spela in en podd med dig. Danne Koma. Hur kommer det sig att ni valde det strategin ni använder er av idag och på börsen, och hur följer ni dem? Hur väl följer ni dem?
Mm.
Och varför valde du att leka värdeinvesterare?
Egentligen om man är smart så kollar man bara på vad har ju, alltså resultatet är bäst resultat.
Men nu sa du fel här. Om man är smart, vad gör du då?
Ja, precis. Det var därför jag började med det, för att jag är inte smart. Det är exakt det jag ska komma till. Kollar du bara vad som funkar över tid, så är egentligen EV EBIT har slagit allting. Egentligen bara köra screener och typ kvant
strategi. Det här kommer väl från the most important thing, va?
Nej, det kommer från deep value acquires multiple.
Okay.
Eller the little book that beats the market, Greenblatt.
Ja, exakt.
Ja, men du sa the most important thing.
Ja, det är Howard Marks. Ah, jag tänkte,
men ja. Oavsett så har det typ slagit allt över tid. Och även nu på senare tid har ju det inte funkat lika bra EV EBIT, för det är mer value stocks. Och nu har momentum slagit allt. Men sådana här kvantstrategier har egentligen gett bättre än överavkastad index. Egentligen om man bara utgår från att jag vill få bästa avkastning, då borde man bara göra det. Nu kan man fråga sig varför gör inte jag det, men det är för att jag har sagt det förut, det är som att följa en diet. Om jag hatar fet mat kan inte jag äta LCHF för att gå ner i vikt. Så jag måste hitta någonting som passar min personlighet, och alla människor är så olika. Så att det som passar mig och mitt psyke, för man kan inte stångas med sig med sin emotionella del av hjärnan, sin psykologi eller vad man nu vill kalla det. Man måste vara smart och gå runt den, eller liksom gå med den. Du kan inte gå emot det och liksom säga, det här passar inte mig, men det här är den bästa strategin på papper, så då kör jag på den. Så för mig funkar det bra att köpa saker som inte alldeles för dyra och prissat in för mycket i framtiden, och köpande saker blir lite billigare, och framförallt, alltså jag är inte lika värdefokuserad som jag har varit, framförallt att köpa på fundamenta och alltså köpa bolag. Ja, bolag som går bra. Där jag kan följa bolaget och känna att bolaget går bra. Så att även när aktien är ner 20% en dag kan jag gå på stan och se att men fan, det är Apple-lurar överallt. Och lite så. Jag investerar i bolag.
Ren fundamental analys som man någon gång sa.
Ja, precis. Men jag tycker det viktigaste är helt enkelt, jag valde det för att det passar mig som person och mitt psyke och min psykologi. För annars kommer jag ändå inte följa det.
Ja, och det mig grundar sig exakt samma sak. Jag har tagit en strategi som passar mig bra. Och där är egentligen i princip att välja mellan vara investerare, vara trader, daytrader, swingtrader. Och för mig är det så här, investera och inte behöva sitta vid portföljen hela tiden. Om jag vill göra annat en dag så vet jag fortfarande att portföljen där och jobbar för mig. Och det är typ så jag vill ha det. Och jag vill liksom så här, jag vill inte vara tvungen att sitta och, ska man säga, bevaka positioner på ett sånt sätt. Nu tycker jag att aktier är skitkul och då försöker jag ju få så hög avkastning på mitt intresse som möjligt. Jag har ju delat upp mina portföljer väldigt specifikt mellan tillväxt, liksom kassaflödesbolag och mer förhoppningsbolag. Och det är bara för att läsa lite böcker om hur marknaden liksom premierar vissa sorters bolag när det är vissa sorters sentiment. Som Danne sa, har momentum, alltså tillväxt, primerats nu de senaste runt 10 åren. För om du inte har någon avkastning någonstans så är det enda sättet att få avkastning på kapitalet är mycket tillväxt i dina bolag.
Ja, och det är gratis pengar, gör att du kan,
jo, du kan investera
låna pengar
mer.
Och bara avkastning på eget kapital blir jättehögt.
Ja, exakt. Och jag själv var ju typ, i början var man ju så här, om vi tänker på frågan hur väl följer ni dem? Absolut, jag hade en helt annan plan i början. Min plan var att man skulle ha en helt annan fördelning mellan kassaflöde, tillväxt och förhoppningsbolag. Förhoppningsbolag är den enda som jag har varit stenhård med, för att det är typ så här, okej, chansen att jag förlorar pengar här är antagligen 50-50 på de bolagen. Här ska man inte göra någon analys. Det är typ, åh, coolt, köp. Men liksom, lika mycket som vi utvecklas som investerare så utvecklas vår strategi. Och jag känner att jag blir bättre på att fokusera på tillväxt. Och jag tycker tycker den sektorn också roligare. Därför jag är typ snöjig med på fintech. Och typ fokuserar på det alldeles mycket mer än vad jag fokuserar på någonting annat. Och det är mycket tillväxt i det. Och därför ser min portfölj ut som den gör nu. Den har extremt mycket tillväxt i sig. Men jag som sagt, jag är väldigt mekanisk. Jag har ett ark som ser till att jag följer den. Och jag låter arket faktiskt bestämma över mig. Sen har man ju såklart lite friheter för att kunna ta vissa bets. Till exempel som min onoterade med Quanto. Det är liksom ett bet som är utanför vad man ska säga min Excel egentligen har utrymme för. Ska jag missa en sån möjlighet som jag tyckte Quanto var för att en Excel säger åt mig?
Man kan inte leva livet genom en Excel.
Nej, exakt. Då är det så här lite. Många tycker att jag är Excel-baserad, men faktiskt så skulle jag säga att det går mycket mer tankar i huvudet än vad jag kanske berättar ut. Och Dan är mycket mer fokuserad på det kvalitativa. Men jag försöker bekräfta mina tankar med siffror. Det är bara det.
Ja, jag svarar inte på andra delen av frågan, men eftersom du gick in på det kom jag på det där. Jag heter ju Värdeinvesteraren på Twitter och det är nästan, jag har ju känt att det stämmer typ inte längre. För att jag börjar ju där någonstans. Men frågan är alla, i slutändan är allt value. Du köper ju inte något du tror ska vara värt mindre. Alltså det är bara hur mycket du prognostiserar värdet. Om det är hur mycket värde som ligger i nutid mot i framtiden. Men jag känner att jag tittar mycket mer nu på värde som ligger framåt i tiden. Och det behöver inte vara så mycket värde, liksom tangible värde idag. Så att jag har ju blivit mycket mer av en growth investor på sätt och vis. Där jag kan titta på den kvalitativa biten och om jag känner att det är jättestarka vallgravar och jättekvalitativt så kan jag betala ganska mycket för ett bolag också.
Det är lite mer Fisher.
Ja, exakt.
Istället för classic Benjamin Graham.
Ja, jag är mycket mer idag, mer Fisher slash Gardner. Om man kollar Motley Fool, det finns en jättebra podcast med Invest Like the Best när David Gardner med.
Jag har letat efter den, glömde av vad David Gardner heter.
Ja, avsnitt 54 tror jag. Jag lyssnar på en ganska nyligen. Men den är jättebra. För han pratar egentligen, han räknar inte ens. Han var den killen som investerade i Amazon på $3, alltså på den nivån.
Jo, det var Rule Breaker Investment.
Rule Breaker Investment, exakt. Och jag tycker det är, jag är inte där.
Ja, men det är där jag har Deadpool till.
Ja, och jag är inte
där.
För
att få mina sådana bets och bara titta på någonting och så bara, åh, det är coolt. Man kan köpa det på extremt låg.
Ja.
Och då får man ju, men om du kollar på Rule Breaker portföljen så är det ju verkligen typ, alltså det finns ju vissa bottom-ups som är helt otroliga och sen finns det vissa saker.
Men han har
som
jättemånga förlorare och det är han tydlig med.
Jo, men det är därför han säger, och det är det som, han är ju riskkapitalist på börsen.
Mm. Och ja, det, precis, det är exakt det han säger. Det jag inte gillar med honom är att han säger att han aldrig säljer. Så det är ganska dumt när man kan omvärdera och säga att jag hade fel. Han gör inte det, han säger att han köper bara. Sen låter han förlorarna förlora och så kanske de vänder någon gång.
Jag vill inte se hans portfölj, måste jag komma och hjälpa mig.
Ja, jag tycker inte om att han inte omvärderar. För att om du, jag tycker det är viktigare att om du ska göra en sån rule break investment, då får du investera sig i ett bolag för att ha en tes. Att det här bolaget är bra om det här och det här sker. Till exempel Tesla är bra om de blir topp tre största elbilstillverkarna. Men sen om det inte slutar stämma, då får man faktiskt kanske säga att det uppfyller inte de kriterierna som jag satte upp. Så då får jag sälja det, jag hade fel. Mm. Han säger aldrig jag hade fel. Han säger bara jag letar efter fler nya bolag. Och han har genererat alfa genom att göra det. Så jag ska inte säga att han gör fel. Jag säger bara att jag känner mig inte bekväm.
Han måste ha en enorm diversifiering.
Ja, det måste han ha. För att han har ju fel. Han har ju liksom väldigt många fel. Mm. Det är bara att när han har rätt så tjänar han så jäkla mycket. Så han är ju 1000, han är en 100 bagger i Netflix och Amazon. 300 bagger i Amazon till exempel. 100 bagger i Netflix.
Men det är ju för att han också går ner. Han går ju ner och kollar i Penny Stocks. Penny Stocks är lite
ovanför
också.
Han kör mer Scuttlebutt slash Peter Lynch.
Alltså att han måste ju leta där nere. Man kan ju inte sitta och leta längst upp i Nasdaq.
Jag tror han letar i riktiga världen.
Det kanske också.
Och sen kollar han bara upp aktien sen. Liksom. Så jag tror inte han letar i listan så. Det var så han beskrev det. Men ja, jag rör mig mer åt det faktiskt. Att jag kan betala ganska mycket pengar för en riktigt fin business. Och det är även det Buffett gjorde till slut. Mm. Så jag gjorde samma resa som Buffett. Jag började läsa Buffett istället för att lära mig av hans misstag och göra det han gjorde direkt, så gick jag samma väg som honom. Och
vissa är lite svårare att lära.
Ja,
vissa lär sig på sitt sätt.
Ja, jag var tvungen att göra samma resa han gjorde kanske. Nu är inte jag Buffett, det är inte det.
Nej, det påstår vi inte.
Nej, jag vet. Men jag vill bara vara tydlig att jag själv inte gör det.
Hybris.
Nej, då hade jag inte suttit här.
Okej, så går vi till nästa fråga. Chocofin at Chocofin. Fan, det är vi två igen.
Ja, han har ju frågat. Jag vet inte om han har döpt sig efter oss.
Nej, det tror jag inte. Hur handlar ni bitcoin? För främst är det du som handlar bitcoin.
Ja, Coinbase Pro, för jag vill äga den riktiga varan så att säga, som inte finns. Nej, men de riktiga eternalerna vill jag äga. Det finns koden. Om du bara vill trada och äga kortsiktigt, så kan du lika gärna köra. Det finns en Vontobel tracker på som heter Von Bitcoin någonting. På Avanza, skriv bara Vontobel Bitcoin på Avanza. Ja. Annars skriv till mig på Twitter, ska jag leta upp den åt dig.
Så det finns också ett certifikat som XBT Bitcoin eller vad det
heter. Ja, men det är då Vontobel tror jag billigare.
Mm, för den kostar väl typ så här, jag kollade på den typ i veckan. Jag kollade på den typ förra veckan. 1,5% eller 2,5%.
Mm.
Han bara,
precis, så ta den billigaste av de trackersen i alla fall. Och Vontobel är det billigaste när jag kollade. Så jag har även handlat i den lite när jag spekulerat. Men jag spekulerar faktiskt inte bitcoin.
Vad är det investeraren spekulerar?
Nej, men jag spekulerar inte i bitcoin nu faktiskt. Jag köper på mig, ackumulerar på låga nivåer som jag tycker är låga nu. Jag kommer gå in på det nästa avsnitt, varför jag tror att bitcoin ska upp 2020. Och jag köper på mig det bara som en försäkring. Bara lite som guld. Liksom. Mm. Så jag äger bara bitcoin, jag spekulerar inte.
Okej, så nästa fråga. Skulle gärna höra era kommentarer kring nischbanker, framförallt Collector. Varför tror ni aktien värderas så lågt?
Du har varit lite intresserad av Collector, så du kanske kan ta den här.
Ja, jag är ju intresserad av branschen överhuvudtaget, men äger Intrum. Antagligen den aktien jag fått mest skit för någonsin.
ja, och jag äger storbanker, så jag gillar ju också den här branschen på något sätt. Så att, men ja, du kan börja i alla fall. Jag har ju också åsikter som alltid.
Ja, men alltså nischbanker, alltså på grund av att de har sämre lån. Mycket högre risk i sina lån än vad några andra har. Det tror jag är enda orsaken. Att vi har ett skuldberg och de ser att det kommer att hända där först. När jag kollar lite snabbt på PE-värdena så ligger de ju runt 6-10. Från kollektorn, du har TF Bank, du har Resurs. Du har någon mer där, kommer jag inte ihåg. Men det är Nordax, för de är uppköpta förresten. Och då är det så här, varför värderas den aktien så lågt? Collector är ju kanske, jag tycker, den mest intressanta av dem. För de har inte bara att du har liksom inköp av skulder och någonting sånt som Resurs och TF Bank har. De har ju också liksom payment system och lite sånt där fram och tillbaka. Så att det är mycket mer diversifierat. Men Collector har ju också fått den här extrema smällen av lite guilt by association med deras vd som de tog in, om jag kommer ihåg rätt, från Handelsbanken, som var i MeToo-härva och höll på. Jag vet inte, det är mycket mer Collector rent, vad ska man säga, imagemässigt som kanske inte har varit bra senaste tiden.
Så varför skulle Collector vara mindre värt för att han har tagit på någon tutta eller något?
Jag vet inte, men men det är samma sak med så här, är Kindred mindre värt för att det inte är ESG?
Nej. Nej, utflöden.
Nej, exakt.
Så det handlar bara att du säljer fonder för att man tog på något.
Jag säger inte att jag tycker någonting, men jag spekulerar i vad det kan vara.
Ja.
Och då kan det vara många som säger, ja men det här och sen, ja. Så det får se framåt. Jag har faktiskt tänkt göra en analys till nästa vecka, så lyssning då.
Jag tror det du var inne på först är väl anledningen. För det första, du säger...
Som grupp är det ju det.
Ja, de ser 60-10, men jag tror hela gruppen är värderad enligt det här. Mm. Och det roliga är att vadå, det här är ju, banker är också värderade till det här. Skillnaden är att de här växer till skillnad mot bankerna. Det är
10-20%, 25%.
Ja, precis. De växer, det gör inte bankerna, men de växer till på vilken bekostnad. Och det du var inne på, att vad gör folk som inte kan få lån hos en bank, som inte är kreditvärdiga? De går till de här nissarna.
Och sen går de till Lendify.
Mm, precis, och då ser man ju, okej, hur kreditvärdiga är deras kunder?
Mm.
Hur mycket kreditförluster får man när ekonomin också sen går sämre? För nu går allt bra och vi har jättelite arbetslöshet. De här kommer att ta mycket större smällar. Och det såg vi idag. Klarna rapporterade, de är inte börsnoterade, men deras resultat, såg det på Twitter att de hade rätt mycket kreditförluster. Och
det är inte konstigt. Det är väl för att de gör den sämsta kreditkollen av alla för sina fakturor.
Jo, men oavsett, det jag försöker säga är att det här är bara nyanser av grå. Nej, men de här är ju ändå åt det hållet. Att de är sämre kreditvärdighet. Och då tycker jag det förtjänar ju nedvärderas lite då. För att de tar ju större risk.
Jo, men typ de gånger man har tagit en faktura på Klarna, så har ju de gjort kreditkollen efterhand.
Ja, jag vet inte hur Klarna jobbar, men oavsett, alltså, absolut. Men det jag försöker säga är att det är förståeligt att de här...
Det är riskfyllt när du har det skuldberget som vi står inför i Sverige.
Ja, och det där, precis. Och då tar du också... alltså då tar du skuldberg 1. Sen nummer 2, då tar du också ett skuldberg med dålig kreditvärdighet.
Mm.
Då förstår man att det är en riskpremie, eller vad man ska säga.
Mm.
Så att jag förstår att de här är lågt värderade. Och jag menar, de ska väl lite lägre värdering mot en bank för att de har sämre, de har mer risk i balansräkningen.
Den delen ska ha det. Men om du tänker in, om vi tänker,
och sen plus tillväxt då.
Ja, och plus tillväxt. Men sen tänker man säga Collectors fall. Mm. De har också kreditkort liksom som de går via dem.
Mm.
De har sin payments lösning och så har de ett ben till som inte kommer ihåg vad det var. Och det är därför jag tycker Collector är så mycket mer intressant. För typ resurs har ju bara, okej, du vill köpa din tv. Let's go och fixa det. Liksom.
Ja, men då kanske peer-to-peer borde Collector kanske vara högre värderat. Men det har inte jag koll på. För jag tittar inte på de här nischbankerna.
Jag hoppas att...
Ja, men i alla fall,
det var så min initiala input när jag tittar på lite snabbt på Collector.
Ja, men jag håller med. Det har nog med det att göra.
Yes.
Sen kanske lite mitt ur då.
Jag får hoppas att det går över någon gång.
Mm.
Alltså inte MeToo liksom koncept.
Men Douglas tycker MeToo ska...
Hörru du har kommit med rasistiskt uttalande varje podd där senaste, så tyst nu. Du ska inte peka fingrarna. Okej, vi går till nästa fråga. Investekaren ett bullchampagne. Aktiepappa, lyssnar du nu? Vad tror ni om banksektorn på börsen 2020? Okej, let's fight.
Jag gör aldrig price predictions. Jag har ingen aning. Hade jag kunnat gjort det hade jag varit miljonär nu. Men
du tror i alla fall om räntan går upp så kommer det gå bättre för dem.
Ja, men det vet jag inte heller om den går upp. Så att men, det är därför det är som säger, vad tror du om oljebolag?
Det är därför jag säger om. Jag säger inte att.
Nej, exakt. Så att
räntan kommer att gå upp, därför kommer
det
gå bra.
Det är därför som säger, vad tror du? Ja, och det är som säger, vad tror du om ett oljebolag? Ja, jo, om oljan går upp så går priset på oljebolaget upp också. Så att mitt svar är, jag tror på höjd ränta framåt. Sverige har redan flaggat för att de ska höja räntan. Då tror jag bankerna borde må lite bättre. Sen tycker jag bara allmänt, jag tycker inte resultat, det, jag investerar inte i banken för att resultatet ska gå upp supersnabbt. Det är för att, det är för att förtroendet ska komma tillbaka.
Snacka om inte vara värdeinvesterare.
Nej, men jag tror förtroendet ska komma tillbaka på något sätt. Och jag tror det är bara en multipel expansion och sen ska jag sälja. Och typ utdelning plus multipel. Det är kupong plus lite multipel expansion, sen är jag nöjd. Så det är bara något ställe jag tycker. Jag tycker de har underperformat index och det borde bli någon mean, reversion to the mean typ. Det är bara ja, det.
Dippköpan och kupongjagan.
Ja.
Som heter värdeinvesteraren.
Mm.
Okej. Okay. Mm. Men banksektorn, vi får dela in det då lite. Mm. Storbanker antar vi tänker på.
Ja, det är det jag pratar om.
Jag tror man, om man gör lite predictions liksom framåt, jag tror jag kommer att få se mer nedskärningar i personal i bankerna.
Och det vill man ju se.
Jo, det vill man se.
Nordea gick upp på det.
Jo, men om vi säger så här, nedskärning på personal i kundbemötande och allting sånt, de kommer effektivisera genom att digitalisera sina banker. Det kommer bli mer saker som går mot IT. Det kommer bli mer IT-investeringar, främst i banker som till exempel Handelsbanken ligger väldigt efter i sådana grejer. Så det kommer ske mer. Så jag tror 2020 kan bli ett tungt år. Jag tror det blir investeringstungt. Vi kommer inte ha de här, förhoppningsvis inte ha de här riktigt stora nedgångarna som det har varit i år. För det är svårt att se att det ska komma Baltikum igen.
Ja, det har jag också svårt att se.
Så det tror jag inte.
Kan man lägga det bakom sig.
Exakt. Så jag tror att det kan vara en våldsfilt på dem fortfarande. På det sättet att det är investeringstungt framåt. Och, det kommer inte, och jag tror inte tillväxten kommer se så ofantligt bra ut. För jag tror många kommer prata mer om att de måste bygga upp compliance. Swedbank kommer väl behöva skicka ut 34 stycken KYC-blanketter till varje kund som är över 500 000 hos dem eller någonting sånt där. Så jag tror det kommer vara mycket fokus på annat än vad faktiskt vinsten är. Sen tror jag det är bara steady state. 2-3%.
Ja, och det håller jag med om. Jag tror att nästa år blir tungt resultatmässigt. Mm. Inte tungt, men alltså de kommer inte göra bättre resultat. Snarare sämre, för att det blir nedskärningar och avskrivningar. Mm. Typ Nordea gjorde extrem avskrivning. Men den gick upp på det.
Man skrev säkert ner Investor.
Ja, men ja, säkert. Men de gick upp på det. Och det är det som är intressant. Och därför tänker jag att trots det här, då skulle du kunna få en multipel expansion och att aktierna går upp nästa år, för att det känns som att oj, de har sjukdomsinsikt, de tar tag i det, Baltikum ligger vi bakom oss nu. Så jag tror faktiskt att det skulle kunna gå upp nästa år även fast det inte ser bra ut nästa år, för att marknaden ligger ju ändå före, ett år före. Eller
något. Ja, men då gör du predictions på värdering. Jag gillar inte att göra prediction på värdering.
Nej, inte jag heller.
Jag tänker
ingen
på bolaget.
Ja, jag har ingen aning heller.
Men jag håller med. Om vi får ner räntan till noll, eller få upp räntan till noll. Mm.
Det borde vara ner till noll.
Jag vet, det borde
i det här landet är det upp till noll.
Det är så fel. Det är så fel att säga det. Sorry. Men får man upp räntan till noll så kommer det bli P1 kommer gå upp i dem. Så att det kommer antagligen hicka lite.
Ja, kanske.
Då antagligen kommer Danne gå ur där och vi har typ ingenting att prata om i den här podden längre.
Ja, det kan du inte skita på.
Kommer skita på den då.
Ja, du hittar säkert något att skita.
Men vi går över till nästa fråga då, som är egentligen på samma sak. Jonas Holmberg @ Jonas Holmberg 9. Tankar kring SCB efter kursraset som följde uppdragsgransknings avslöjande. Alltså jag har inte egentligen så mycket tankar, utan SCB sköter det så mycket snyggare än vad Swedbank gör.
Ja, och man märker nästan att det märks att Investor är en stor investerare. Det känns som att de har ett annat fokus och arbetar
inte,
på
inte när sossar rottar ägarstyrelse.
Förvirrat sosse kooperativt ägande är Swedbank, hur man hanterar i Swedbank, medan när man har en stark ägare som Investor och andra ägare, så känns det som att man hanterar bättre i SCB.
Ja, och jag tycker det här bevisar lite saker med varför man ska ha en ägare av kött och blod.
Skin in the game
gör extremt mycket mer för att faktiskt vara för rutiner framåt. Det känns, Swedbank känns som ett jävla skiff med tanke på hur de har skött det här kommunikationsmässigt mot vad SCB har gjort.
Sen ska man ju vara försiktig med att SCB, det kan ju komma fram mer och mer. Så att det kan ju vara, jag tycker ju att SCB, kollar man senaste rapporterna, bara sitt QB3-orna, så var ju SCB så mycket bättre än alla andra banker. Och de är, visst, de är mer konjunkturkänsliga, mer transaktionsbaserat och hela den biten. Men yes.
Så är det. Men ja, jag kan bara ha tankar egentligen kring själva kommunikationen. För den har ju varit klockren mot Swedbank. Sen om det uppdraggranskning sa inte var så stort, vad jag förstår. Och SCB gick ut och sa att vi vet om det här och vi, ja, vi ska göra vad vi kan. Men det är inte så här, de har inte brytit mot sanktioner som Swedbank har gjort, som USA har varit inne och sagt, pratat om. Och det är 10 gånger värre. Fortfarande har man gjort fel i och med att det transaktioner har gått där, men ja, så är det.
Och min spontana reaktion är att det inte alls är lika allvarligt heller.
Nej.
Så att,
men de är fortfarande på fel sida linjen.
Fel sida linjen, men let's face it, det är core business att göra så här i bankvärlden. Det är inga konstigheter. Det är som sagt, de borde ha ett eget affärssegment i rapporten som är pengatvätt. För alla har gjort det.
AML-tjänst.
Ja, exakt. Så att jag, om jag ska bara spontant säga, så skulle jag nog tycka att SEB är köpvärt här. Swedbank är inte det. Nordea har lagt sådana här problem bakom sig också, tror jag. Så att jag, nej, Swedbank och Danske Bank, de problemen är större. Och det kommer ta längre tid att bli av med det, tror jag.
Så är det. Så där, då avrundar vi podden med de Twitterfrågorna.
Mm, det känns som en bra avrundning här.
Känns som en bra avrundning.
En halv timme in.
Exakt. Egentligen vill vi ju tacka vår sponsor. Börspodden, eller Börsdata. Inte Börspodden, herregud.
Börspodden sponsrar. Börspodden en annan podd. Sponsrar.
Nej, men Börsdata. Gå in och kolla på deras nya börsterminal som du får med när du ändå har ett Börsdata-konto.
Skaffa dig ett börsdatakonto.
Exakt.
Det borde vara kriminellt om du
är seriös med investeringar och inte vill tappa dina pengar.
Ja, det borde vara kriminellt att inte vara seriös med sina investeringar om man är stockpicker också.
Ja, och det här är en tjänst som bara blir bättre och bättre hela tiden. Det kostar inte mer för att du ska få tillgång till de här tjänsterna heller. Kostnaden är typ ett Netflix-abonnemang.
Ja, och värdet som du får från det här är alltså priceless.
Ja. Om man säger någonting här, ROI på den här tjänsten är ju extremt mycket högre än vad ditt Netflix and chill har.
Ja, och jag vet inte om Börsdata har en slogan, jag tror inte det, men det borde vara time is money friend, och det är det.
Så är det. Så tack George och Börsdata för att sponsra veckans podd.
Ja, och kom ihåg att allt som sägs i den här podden är ingen rekommendation eller någon analys egentligen. Det är bara våra tankar och våra idéer. Så gör alltid din egen analys.
Tänk på att göra analysen. Tänk på att göra alla beslut är egna beslut. Vad vi säger i podden är som sagt bara inspiration till vad ni kan titta på och kanske ha någon att lyssna på för att få lite tankar och idéer om investeringar.
Och sen ska vi faktiskt avsluta med att vi kommer ha en ny logga från och med nu.
Yes.
Vi har
så den hoppas
lite
jag
lite mer proffsiga.
Lite mer proffsiga. Ja, det märks ju inte när vi pratar.
Nej, men visuellt proffsiga, inte ljudmässigt.
Fake it till you make it.
Eller innehållsmässigt.
Ja, exakt. Men så är det. Jag hoppas att ni gillar loggan också.
Ja, men det är kul. Vi har fått bättre ljud, snyggare logga. Innehållet är fortfarande samma skit.
Ja, vi utvecklas. Eller, ja, vi stagnerar ju, men ja. Podden utvecklas.
Ja. Allting kring podden utvecklas.
Exakt. Så då hoppas vi bara att ni också utvecklas med podden. Så tack och hej!
Tack och hej!